plenum den 29 april 2026 klockan är 14.30 och vi inleder med närvaro och registrering. Varsågoda. Ledamöter är närvarande, vilket antecknas. För andra behandling ärende nummer 1, elektronisk delgivning och notifikation, lagförslag 14/2025/2026 samt lag- och kulturutskottets betänkande 9/2025/2026. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling och slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av förvaltningslagen för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. Första behandling efter bordläggning är ärende nummer 2. Ny lagstiftning om landskapets tjänsteinnehavare. Lagförslag 9/2024/2025 samt lag- och kulturutskottets betänkande 4/2025/2026 och lag- och kulturutskottets betänkande 4A/2025/2026. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion. Ledamot Törnros, varsågod.
Tack talman. Jag vill inledningsvis säga att ny lagstiftning om landskapets tjänsteinnehavare med namnbyte från tjänstemän till tjänsteinnehavare, det är väl kanske i min värld mera plakatpolitik än någonting som betyder någonting på riktigt. Skulle det finnas en längre utredning som landskapsregeringen kunde presentera där man skulle ha sagt att det här visar si och det här visar så och därför behöver vi byta namn, så fine, det har jag kunnat acceptera. Nu är det bara fråga om ett tyckande och därför så är jag mycket tveksam till det. Men det är egentligen inte det som är min poäng. Det kan jag bra leva med om det heter tjänsteinnehavare eller tjänstemän. Men det som däremot bekymrar mig alldeles på riktigt, till djupet av mitt hjärta, det är tjänsteinnehavare lagstiftnings faktiska innebörd för självstyrelsen. Och vet vi nu med säkerhet, jag vet inte, men andra här i salen kanske vet vi nu med säkerhet att den remissversion som går ut av självstyrelselagen, att vi där har klarerat de frågor som verkligen betyder någonting för oss i verkligheten. Det vill säga vilket manöverutrymme vi de facto har i samband med ett faktiskt beredskapsläge. Vad kan vi styra och vad kan vi kontrollera själv? Sen har vi också smittskyddet som ju har varit ett bekymmer så långt tillbaks snart som jag kan minnas. Är nu sittande landskapsregering och regeringspartier beredda att säga ja tack till ny lagstiftning om landskapets tjänsteinnehavare? Trots att vi de facto inte vet med säkerhet vem som kommer att ha beslutande makten och vem som kommer att kunna styra våra arbetstagare i samband med en eventuell kris som kräver en förändring av vårt beredskapsläge. Det var flera av oss här igår som hade förmånen att träffa Ukrainas nya ambassadör i Helsingfors. Av ren artighet så avstår jag från att försöka säga hans namn. Jag har svårt för namn och det här var speciellt inte bland de lättaste. Men nu är det ju så att mycket i ett krig ligger i den egna viljan och förmågan att ta sig vidare. Nu säger inte jag att Åland kommer att komma in i ett krig. Det säger jag inte, för det vet jag ingenting om. Men jag säger att det vore oklokt i mitt sätt och på Ålands sätt att resonera om vi inte förberedde oss för det värsta och hoppades på det bästa. Och därmed så borde i mitt tycke den här lagstiftningen helt och hållet vila tills den nya självstyrelselagen dels har gått ut på remiss, vilket den ska göra här i maj, har låtit oss berättats. Och dels den slutgiltiga versionen finns tillgänglig för samtliga att ta del av. För i ärlighetens namn, jag är förvånad och bestört om det är så att nu sittande landskapsregering är beredd att ändra på den här lagstiftningen när det gäller vem som har rätten över arbetstagare och tjänsteinnehavare innan vi de facto vet vilket genomslag vi har fått i den nya självstyrelselagsrevisionen. Tack.
En replik, två repliker begärda. Första går till ledamot Lindén.
Talman, tack ledamot Törnros. Jo, den stora frågan för mig är de anställdas tjänstetrygghet. Och till exempel uppsägningsgrund, så i den finska lagen så säger man sakliga och vägande skäl. På Åland är det enbart sakliga skäl. Så vi har alltså på Åland en svagare tjänstetrygghet. Jag har talat med berörda fack som är mycket fundersamma kring det här. Så jag tycker att den här brådskan att anta den här lagen, den är svår att förstå, därför den har konsekvenser för de anställdas tjänstetrygghet. Så jag är mycket förvånad att man driver igenom den per automatik på det här sättet. Jag kan ju tillägga att ska vi nu riktigt...
Ledamot Törnros repliksvar.
Talman, jag är väl också delvis förvånad, men kanske av lite andra skäl. Därför att det har först gått en diskussion i, jag vill inte säga kulisserna, men ändå som jag också haft förmånen att ta del av. Där man har sagt att vi väntar med den här lagstiftningen tills vi vet vad den nya självstyrelselagsrevisionen var utkastad där ger vid handen. Men det tycks ha förändrats nu.
Ledamot Lindén, andra replik.
Jo, talman. Jo, det här med genusneutrala benämningar, det tycker jag kan vara helt relevant. Det finns alltid från polismän till ombudsmän och talman som är väldigt patriarkala. Och det är skäl att se över dem. Men det är konsekvenserna för anställningstryggheten som är den viktiga också. Om några ledamöter i den tidiga debatten lyfter fram, så gör det att man kan dra in tjänster lättare. Och det känns ju inte bra, i all synnerhet när vi vet att fack har reagerat mot det här.
Tack.
Ledamot Törnros, avslutande repliksvar.
Talman, jag passar kanske lite på den frågan, för mitt huvudanförande hade mer en självstyrelsepolitisk aspekt. Indirekt kan jag väl ändå säga, det är självklart att våra anställda inom landskapet Åland inte ska ha sämre villkor än någon annan. Det är väl på något vis självklart, kan jag tycka.
Lantrådet, nästa replik.
Talman, det är helt onödigt att ledamot Törnros tar till brösttonar. Helt onödigt. Vi har haft ett stort behov att modernisera tjänsteinnehavarlagen under många år. Det finns viktiga saker i tjänsteinnehavarlagen som definitivt inte har någonting att göra med några benämningar. Det handlar om decentraliserad makt, det handlar om ett större arbetsgivaransvar, det handlar om också att vi ska kunna kontrollera de vi anställer, alltså en viktig sak i beredskapssynvinkel. Vi har inga lagstöd idag att kontrollera bakgrunden om vi anställer chefer på centrala positioner. Det här är en del i självstyrelsen, att vi har en modern tjänsteinnehavarlag. Det är ett viktigt, viktigt del i hur vi styr landskapsförvaltningen. Och ledamoten kommer säkert också ihåg att arbetet inleddes under förra mandatperioden. Men det är den här landskapsregeringen som tar ansvar över det lagförslag nu som håller på att gå igenom lagtinget.
Ledamot Törnros, repliksvar.
Talman, jag går ogärna i polemik med landsrådet i sakfrågor. Men min uppfattning är nog att den här tjänstemannalagen med den information jag har beretts under ett antal landskapsregeringar tidigare. Närmare bestämt 3 stycken, om jag minns rätt. Jag tyckte vi var den tredje nämligen som jag ledde som hade ansvar för den här. Och det finns många, många goda saker i den här också. Det har jag inte sagt någonting emot. Det som jag lyfte upp i mitt huvudanförande, det är att rent självstyrelsepolitiskt så tror jag att det är oklokt att ta den här lagstiftningen innan vi vet vad den nya självstyrelselagen de facto, vad man har kommit fram till där, vad är det som går på remiss när det gäller beredskapslagen, när det gäller smittskydd med mera. Kommer vi här på Åland att kunna ha kontrollen över det, eller är det någonting som är avhängiggjort av Helsingfors?
Andra replik, landrådet.
Talman, men det bestämmer vi ju själva. Vi bestämmer ju själva om vi omvandlar tjänster till arbetsavtal. Det arbete är inte inlett nu. Det har vi fullständig makt över. Och ska vi sitta och vänta på vad man gör i Helsingfors och vad man fattar för beslut där? Är det så att vi behöver revidera eller förtydliga tjänsteinnehavarlagen när vi har självstyrelselagen på plats och när vi har lösningar på beredskapsfrågorna, så gör vi det. Men vi kan ju inte sitta på händerna. Åland har ett stort reform- och moderniseringsarbete att göra när det gäller fundamenten i självstyrelsen. Det vi styr över själva, inte bara en ny självstyrelselag. Och det arbete har den här landskapsregeringen inlett och kommer att fortsätta.
Ledamot Törnros, avslutande repliksvar.
Talman, jag vet väl inte om vi har suttit på händerna, men den här lagstiftningen har vi ju ändå snart processat 1,5 år här i lagtinget. Och en av orsakerna, så som jag har informerats tidigare i alla fall, det är ju därför att man ville avvakta hur utfallet blev med självstyrelselagstiftningen. Det vore mig förmätet att tala om hur det blir. Det har jag ingen kunskap om, men det finns centrala frågeställningar som rör till exempel beredskapen och som rör andra centrala frågor för oss här på Åland. Och det är klart att om vi tar nu då landskapets tjänsteinnehavare och så flyttar vi över dem då så att 85% lyder direkt under Helsingfors. Nu är det ju lite svårt, så som står i lagförslaget som regeringen har lämnat fram. Nu är det ju lite svårt då att säga att vi själv har kontroll över allting här på Åland.
Tack för det. Replikskiftet avslutat och följande talare på listan är ledamot Lindén. Varsågod.
Jo, talman, ledamöter. Jo, ännu kring den här med tjänstetryggheten. Så här när jag kommunicerar, så här formulerar sig en facklig tjänsteman. Att plötsligt blir landskapsanställda i sämre ställning än statligt anställda. Det är ju så, för att kunna sägas upp så ska det i finsk lagstiftning finnas både sakliga och vägande skäl. Detta med vägande skäl finns inte i den åländska lagen. Och sen finns det en sak som kanske gagnar arbetstagarna. Därför att till exempel flytta semester och beordra övertid. är man anställd i arbetsavtal, då måste man aktivt gå med på det. Och det kan vi väl föreställa konsekvenserna i sjukvården. Och här borde ju rimligen kombineras i de fackliga förhandlingarna med ett rejält uttryckningsarvode. Så det finns så väldigt många komplexa sidor i den här lagen, så vitt jag kan förstå, men ni andra har väl diskuterat det här i åratal, men så här ur min synpunkt så är jag nog fortsättningsvis förvånad. Jag kan avsluta med en direkt fråga, och jag ser att ledamot Fällman är nästa talare. Vad är det tyngsta vägande skälet att anta den här lagen just nu med denna brådska?
Tack för det. Inga repliker begärda. Följande talare på listan är ledamot Fällman. Varsågod.
Talman, det är ju intressant att man får en fråga innan man ens har hunnit upp i stolen. Jag ville bara komma med ett par randanmärkningar till den här debatten som emellanåt fick rök och komma ur rörarna på mig. När det gäller den här frågan om anställningstrygghet och att övergå till ett nytt system. Det handlar ju mest om processen, hur människor kan sägas upp. Med vilka grunder och med vilka skäl. Precis som ledamoten Lindén har sagt så har det kommit kritik från fackligt håll kring den här lagstiftningen. Men man har också föreslagit lösningar på problemet. Man säger från THY att landskapsregeringen kunde göra så som man har gjort på rikssidan. Att man avtalar med facken om att det ska finnas sakliga och vägande skäl vid uppsägning på individuella grunder för de som har varit anställda enligt det gamla systemet. När man för över anställda från tjänsteinnehavare till arbetsavtal. Så här har man gjort på rikssidan trots att lagstiftningen ser ut som den gör och på finansministeriets inrådan som ändå är ett ministerium som inte brukar ge med sig så lätt. Så det finns vägar framåt. Om finansministeriet kan så kan väl vi också. Sen tycker jag det är viktigt att komma ihåg, för där tycker jag ledamoten Lindén har blandat ihop korten lite. Det är skillnad på att dra in tjänster som man kan göra av olika skäl, till exempel att det saknas arbetsuppgifter eller att av ekonomiska skäl, och att säga upp människor av olika på olika grunder. Så att det där behöver man väl lite ha koll på. Jag skulle ju inte säga att en lagstiftning som har, vilket debatten har visat, beretts de facto under flera landskapsregeringar och som man har pantat på i lagtinget i över ett år, att det är särskilt bråttom eller har varit särskilt bråttom med den här processen. Så långt den frågan. Sen det här om terminologin. Alltså, betyder det någonting på riktigt att man byter terminologi, att man byter namn på en tjänst? Jag håller helt med ledamoten Wikström som i utgångspunkten när han sa att språket styr hur vi tänker. Det gör det. Det är därför vi i många fall tidigare har till exempel ändra terminologi från landskapsstyrelse till regering. Vi går ytterligare i förslaget i ny självstyrelselag vidare och förbättrar terminologin när det gäller våra självstyrelseorgan. Vi har bytt från landsting till lagting. Vi har bytt från landstingsman till lagtingsledamot. Och de sakerna betyder någonting. Det är symptomatiskt för den här debatten att det alltid är könsneutralt att vara man, men aldrig att vara kvinna. Språket måste utvecklas när vi själva gör det. Och när vi kan förtydliga att det som tidigare var en manlig domän nu är öppen för män och kvinnor på lika villkor. Och jag kan inte förstå varför man skulle motsätta sig det. Särskilt om man är en kvinna som har tagit sig in på de positioner som bland annat ledamoten Törnros har gjort. Och visa att kvinnor hör hemma också i maktens korridorer. Tack talman.
4-5 repliker begärda. Först går till ledamot Lindén.
Tack talman. Tack ledamot Fällman. En nyfiken fråga. Talman, är det en patriarkal reminiscens som vi också borde förändra? Jag kan ju tycka det. Vad vore ett bättre ord?
Ledamot Fällman, repliksvar.
Ja, jag tycker väl att man kan fundera på saken. I det brittiska systemet till exempel så är det terminologin speaker. Och då är det madam speaker. Nu titulerar vi ju talmannen herr eller fru talman. Jag tycker att man alltid ska fundera på språkets inre förvandling. Det lär man sig som journalist att språket är inte statiskt.
Ledamot Lindén, andra replik.
Jo, av förekommen anledning, talman och ledamot Fällman, så kan vi ju också se alla maktens män i Europa, i världen, går i regel med mörk kavaj och slips. Slips är ju en gammal militär, jag tror att det är i Kroatien, därifrån kommer det här med kravatt. Medan någon större frihet finns det. Jag måste ju säga att jag känner mig tämligen skeptisk. Som ni kanske noterar har jag bytt från polotröjan ut i en vit skjorta. Men jag har ännu inte chip. Så det finns ju gamla reminiscenser som jag tycker att är lite märkliga.
Ledamot Fällman, andra repliksvar.
Ja, jag är helt inne på att byta terminologi. Men jag tycker väl inte att vi behöver börja lagstifta om hur ledamoten Lindén ska klä sig.
Nästa replik, vice talman Motar.
Tack talman. Jag är ledamoten Fällman. Man brukar säga lite skämtsamt att förklaringar gör saken värre. Och min replik riktar sig till den första delen av lagtingsledamotens anförande där. Det blev oklart för mig att anser nu då ledamoten att det har blivit en försämring av anställningstryggheten för tjänstemännen inom ramen för Ålands landskapsregering och underliggande myndigheter? Eller har det inte blivit en försämring? Det skulle vara ganska intressant, för det känns som att det har blivit en försämring, åtminstone för mig som är hyfsat insatt i de här frågorna. Tack talman.
Ledamot Fällman, repliksvar.
Jag tycker att den kritik som man för fram från fackligt håll är relevant och att man behöver fundera över det. Jag tycker inte att förändringen är så dramatisk som man har låtit förstå i debatten. Om sakliga och vägande skäl har blivit sakliga skäl så är det ju, det finns ett tolkningsutrymme som man kommer att utveckla när lagen träder i kraft, och så får vi se hur den förverkligas. Men jag tycker att det är den lösning på den här utmaningen som THU pekar på och som också finansministeriet har gått inför är någonting som landskapsregeringen kan fundera över.
Vice talman Måtar, andra replik.
Tack talman. Jag skulle sammanfatta den här ändringen. Jag brukar skämtsamt säga att tidigare var tjänstemännen inom Ålands landskapsregering, de var ungefär som adoptivbarn. De var alltså helt jämställda med biologiska barn, så är lagen. Medan nu har vi övergått till att ha fadderbarn. Och för de av oss som har fadderbarn vet man att ibland blir de ju nästan bortglömda, de där fadderbarnen. Men det är intressant att höra att lagtingsledamoten Fällman inte tycker att det har varit en försämring, trots att de organisationer som faktiskt på allvar vet att det här drabbar deras medlemmar har sagt att så är det. Det här är en försämring. Och det borde man ju faktiskt kunna erkänna. Tack talman.
Ledamot Fällman, avslutande repliksvar.
Ja, jag tyckte att jag i mitt anförande och i mitt tidigare svar försökte nyansera frågan och erbjuda samma lösningar på problematiken som facken själva har gjort. Sen är det ju, tycker jag, är lite intressant att man får uppfattningen av det som ledamoten Motar säger, att obunden samling tycker att alla landskapets anställda som inte har utöva någon slags fatta myndighetsbeslut ska fortsätta vara tjänsteinnehavare trots att de inte gör det. På grund av den här frågan, och att man aldrig då ska kunna att man vill fortsätta ha barn som tjänsteinnehavare.
Ledamot Wikström, nästa replik.
Tack talman. Jag tror att skillnaden när det gäller språkbruk är så mellan ledamoten och mig att jag anser att språkbruket ska förändras i lagstiftning när det är etablerat i befolkningen. När befolkningen börjar använda ett visst uttryck och det är utsprätt i befolkningen så kommer det underifrån. Då är det helt naturligt att lagstiftaren vi tar vid och ändrar lagstiftningen på ett sätt som återspeglar hur befolkningen använder språket. Då kommer det underifrån och det är i samklang med hur folket tänker. Men när man gör så här som ni gör nu, när ni tar tjänsteinnehavare då, och hittar på det här begreppet och säger liksom att nu är det här som gäller. Det är inte korrekt. Det är fel sätt att ändra språket på. Man kan ta Svenska Akademin hur de arbetar. De arbetar precis så som jag säger. De hittar inte på ett nytt begrepp och säger att nu är det här som ska gälla. Utan de tittar, hur ser det ut i samhället? Sen så motiverar de att det kommer in nya ord i Svenska Akademins ordlista baserat på vad folket tänker. Det är helt tvärs emot hur ni gör.
Ledamot Fällman har repliksvar.
Ja, ledamot Wikström. Svenska Akademins ordlista är en encyklopedi där man beskriver vad ord betyder och hur de stavas och så vidare. Vi är en lagstiftande församling som använder den makt som folket har gett oss för att utveckla samhälle. Och vi har gång efter gång som institution tagit i bruk ny terminologi för att till exempel lyfta självstyrelsens betydelse, att vi har en regering, inte en styrelse och så vidare. Språket ändrar hela tiden och lagstiftningen ändrar hela tiden. När man antar nya lagar så funderar man på vad är den korrekta termen i denna tid för det här fenomenet. Att vi som politiker bara skulle följa någon slags diffus folkopinion kring språket, så funkar inte lagstiftningen.
Ledamot Wikström, andra replik.
Ja, vi kan vara överens om att vi inte är överens. För mig så är det här att ni trycker ner er ideologi i halsen på folk genom att bete er på det här viset. Och det gör ni. Alltså tjänsteinnehavare används inte för statstjänstemän i riket och inte heller i Sverige. Det är för kommunala tjänstemän som man använder tjänsteinnehavare. Därför så nedvärderar ni också självstyrelsen. Det är radikal fel hur man hanterar det här ärendet. Och det här resonemanget som ledamoten för, det hänger ju inte ihop. Och sen när vi pratar om svenska språket så visst man kan kritisera hur Svenska Akademin väljer att använda svenska språket på olika sätt och vis. Men när det gäller det svenska språket så måste det ändå anses vara en auktoritet i de här frågorna. Utbrett, i alla fall i Sverige. Och jag vet inte om var vi har en större auktoritet som är allmänt accepterad. Det är nu det som ledamoten kritiserar här. Det är klart att vi ska använda etablerat språkbruk när vi tar ny lagstiftning. Tjänsteinnehavare är inte ett etablerat språkbruk. Det är någonting som ni nu trycker ner i halsen på folk och ingenting annat.
Ledamot Fällman, avslutande repliksvar.
Ledamot Wikström, jag tycker att i den här frågan så har kanske proportionerna lite försvunnit. Ledamoten Wikström behöver inte använda termen tjänsteinnehavare en enda gång. Den behöver inte vara någonstans i halsen på en. Det här är för mig som kvinna och politiker och en människa som har använt språket i mitt yrke hela livet en helt naturlig fortsättning och följd av den utveckling av samhälle och av språket som pågår hela tiden. Och att säga att vi som lagstiftare inte kan använda det verktyg som vi har för att visa vad vi vill, till exempel genom att byta benämning på landskapsregering eller landskapsstyrelse till regering för att markera att det här är vad det är för oss. Tycker ledamoten Wikström att det också är fel?
Nästa replik, ledamot Valve.
Talman, jag är väl lite gubben mot strömmen igen, men jag tänkte överhuvudtaget inte kommentera detta med språkets inre förvandling som för övrigt har berättats av 2-3 landskapsregeringar beroende på hur man räknar, utan här kommer istället ett sällsynt ögonblick av beröm. Tack, det är fint att Socialdemokraterna står för en ekonomi i balans. Och med tanke på den debatt vi har haft bakom oss som har varit ganska stökig och kan få en att omvärdera både ett och annat, så är det är ändå fint att Fällman och den övriga socialdemokratiska lagstiftningsgruppen väljer den jobbiga vägen och håller linjen och argumenterar för sin sak. Tummen upp för det.
Ledamot Fällman, repliksvar.
Ja, tack ledamot Envalve. Jag förstår nog piken fast den var fin. Jag tycker inte att man kan ha som utgångspunkt att socialdemokrater inte förstår sig på pengar eller på ekonomi. Det är skattebetalarnas pengar som vi använder och de ska användas sparsamt och omsorgsfullt. Men med respekt för människors rättigheter och med respekt för arbetstagares rättigheter och med respekt för de fackliga organisationerna. Vi har diskuterat den här balansen ganska många gånger och det var därför jag ville lyfta det faktum att faktiskt TEHY har kommit med ett förslag på hur man kan lösa den här frågan.
Ledamot Valve, andra replik.
Ja, jag tycker det är fint. Jag ser ingen tendens till att ledamoten Fällman eller övriga socialdemokrater har börjat slira lite på budskapet sen föregående debatt, utan det är samma linje och det är bra. Tack.
Ledamot Fällman, avslutande repliksvar. Ledamot Fällman avstår sin avslutande replik och nästa replik går till ledamot Törnros.
Talman, jag tänkte inte uppehålla mig så mycket vid hur vi det ska heta tjänsteinnehav eller tjänstemän. Jag tycker jag har varit ganska tydlig med det. För mig är det här i parlamentet mer viktigt liksom vad man gör på riktigt. Inte vad man skriver i dokument, hur man försöker stödja andra kvinnor. Jag tycker till exempel att det är jättefult när det går upp kvinnor i talarstolen och det sitter andra kvinnor här i salen och suckar och stönar och stonkar över det man säger. Jag tycker sånt är dåligt. Jag tycker inte att det stärker jämställdheten bland kvinnor här i lagtinget. Jag är mer pragmatisk lag. Jag har försökt hjälpa andra kvinnor från andra partier under min tid här. Speciellt liberaler har jag försökt i finans- och näringsutskottet. Nuvarande minister Ingrid Zetterman. Att göra liksom jämställdheten på riktigt. Inte en pappersprodukt. Det är inte viktigt för mig.
Repliksvar, ledamot Fällman, varsågod.
Tack talman. Jag vet inte riktigt hur jag ska kommentera det där. Det är väl jättefint om ledamoten Törnros stöder andra kvinnor. Det försöker jag också göra i mitt arbete. Jag kan väl dra mig till minnes till tillfällen när ledamoten Törnros inte har varit fullt så solidarisk med alla kvinnor som har stått i den här stolen.
Andra replik till ledamot Törnros, varsågod.
Talman, det är alldeles korrekt. Vi ska inte alls sticka under stol med att dåvarande minister gav mig väldigt mycket gråa hår under sin tid som kommunminister. Det ska vi inte alls sticka under stol med, så är faktiskt fallet. Men nu går jag till verkligheten när vi sitter här och nu. Hur många gånger har jag inte känt som kvinna, mitten, högerfalangen, att jag har blivit nollad av andra kvinnor här i salen för att jag företräder en politik som är mera mitten höger än vad kanske andra gör. Och vill man stödja solidariskt så tycker jag okej, okay, då kan man åtminstone sluta sucka och stonka i bänken.
Avslutande repliksvar, ledamot Fällman.
Ja, jag får väl säga tack detsamma.
Vi fortsätter med nästa anförande som ska hållas av lagtingsledamot Peter Lindbäck. Varsågod.
Värderade herr talman, ledamöter. Jag ska inte heller gå in på frågan om tjänsteinnehavare, tjänsteman, men det har i tidigare anförande framkommit att den här nya, eller förslaget till tjänsteinnehavarlag borde invänta exempelvis revideringen av självstyrelselagen, beredskapslagen, eventuellt också smittskyddslagen. Det är lite som att spänna kärran framför hästen. Alltså självstyrelselagen och alltså den gemensamma arbetsgruppens betänkande kommer att med all sannolikhet att publiceras på svenska då tisdagen den 15 maj 2026. Ändrar det någonting på saken? Nej. Den kommer att sändas ut på remiss 8-10 veckor. Det kommer att komma in kanske mellan 40-50 remissyttranden. Där bland annat självstyrelsen kommer säkert att framföra en hel del åsikter om hur den här arbetsgruppens betänkande är utformat och där man försöker säkert övervinna ytterligare behörighet och statsmakten och dess representanter kanske det motsatta. Och sen finns det andra organisationer med flera som kommer att ha en del att säga. Efter det kommer det att tillsättas då en sakkunnig arbetsgrupp som kommer att ta del av arbetsgruppens betänkande, remissyttranden och på basen av det utforma ett förslag till en regeringens proposition som bägge regeringar bör omfatta innan det går till riksdagen. Nuvarande riksdag ska behandla den innan val nästa år och därtill måste därpå följande riksdag också godkänna den. Den är en av de här två riksdagarna med kvalificerad majoritet. Och därefter då lagtinget, som med andra ord kan man säga att en ny självstyrelselag och hur den kommer till syvende så sist att bli utformad också vad gäller behörighetsfördelning med mera. Det vet vi tidigast någonstans i intervallet mitten av juni, mitten av september 2027. Så att, och det här har ju vi lagkulturutskottet hela tiden varit medvetna om. Det är ju därför man i det här tjänsteinnehavarlagsförslaget har tagit höjd för att man kan avvakta och se innan man vidtar åtgärder, exempelvis att överföra sådana som idag är tjänsteinnehavare och som inte då utövar offentlig makt, att man kan avvakta och se att ska man överföra dem, ska man inte, vad innebär det, är de strategiska och kanske därför ska vara kvar med mera. Detsamma med beredskapslagen, man arbetar för fullt med den i Helsingfors. Det finns väldigt motstridiga åsikter där om hur den ska utformas mellan ministerierna. Det kommer att ta ganska länge innan vi kommer att ha en beredskapslag eller ett förslag till en beredskapslag som självstyrelsen också bland många andra kommer att ges möjlighet att yttra sig över. Och sen småningom så blir den väl antagen då Finlands riksdag. Med lite tur före sommaruppehållet nästa år. Smittskyddslagen lever också ett liv, är inne i en process. Vi vet inte ännu hur den kommer att utformas. Sist och slutligen där har självstyrelsen delvis kunnat framföra en del åsikter och förslag gentemot statsmakten. Det är ju en rikets behörighet att utforma den. Så att enligt mitt sätt att se så är det helt på sin plats att nu anta tjänstemannalagen att ge tjänsteinnehavarlagen att ge våra anställda en moderniserad lagstiftning som bättre säkrar deras rättigheter och också närmare reglerar deras skyldigheter. Sen när man verkligen vet hur den kommande självstyrelselagen kommer att se ut, hur den kommande beredskapslagen kommer att se ut och hur smittskyddslagen till syvende och sist blir utformad, sen kan man ställa sig frågan: ska detta föranleda några ändringar i den nu antagna tjänsteinnehavarlagen? Och man kommer fram till att jo, det behöver göras vissa justeringar här eller där. Ja, då gör vi det. Och då har vi ensamma förfogande och bestämmande rätten över det. Men vi har inte bestämmande rätten ensamma över hur självstyrelselagen, den nya, kommer att bli utformad. Det är tvåparlamentsförhållande. Och hur den nya beredskapslagen och nya smittskyddslagen blir utformade, det är riksbehörighet. Så att, jag tror att det kan vara klokt att svänga den här processen på rätt köl. Tack.
Inga repliker är begärda och då är talarlistan för övrigt tom. Och då konstaterar talmannen att diskussionen är avslutad och en omfattande detaljbehandling börjar. Jag är nästan böjd att säga att det ser ut som ett mandomsprov. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om landskapets tjänsteinnehavare för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till tjänstebrottslag för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning av rikslagstiftningen om rätt till ersättning vid olycksfall för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregering för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om ärendenas handläggning i landskapsregeringen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av förvaltningslagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av offentlighetslagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om lagberedningen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsledamot, lagtingsledamot eller medlem av landskapsregeringen eller motsvarande uppdrag i de nordiska länderna för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om rättsställningen för landskapstjänstemän som anställs vid en nordisk institution för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om kollektivavtal för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om fordonsmyndigheten för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av yrkeshögskolelagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslag till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands energimyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands kulturdelegation för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Några kvar ännu. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands musikinstitut för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapets fastighetsverk för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om posttjänster för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om lagtingets kansli för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs slutligen förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsrevisionen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. Vi fortsätter med remissdebatt som är punkt 3 på dagens remissdebatt som är punkt 3 på dagens lista. Och rubriken är godkännande av kommunikationsministeriets förordning om det multilaterala avtalet M366 till överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg, så kallat ADR. Och det handlar om republikens presidents framställning nummer 3 2025-2026 och landskapsregeringens svar. Talmannens förslag är att det här ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion? Ingen diskussion. Ursäkta, Anders Holmer, lagtingsledamot Anders Holmer, varsågod.
Talman, det kommer någon konstig grej hit som jag måste skjuta in när jag är för lång. Jag tänkte vad det som händer. Talman, jag hade inte tänkt säga någonting, eller jag hade ju räknat med att någon ska presentera det här, men det är lite kul när vi kommer såna här saker också på vår lista. För det här är ju ett ärende då, talman, som gäller ett tillägg till regelverket för transport av farligt gods på väg. Inom ramen för det internationella ADR-systemet, alltså i praktiken regler för hur farliga ämnen transporteras. Och bakgrunden är EUs kemikalielagstiftning som har skärpts, vilket har lett till att fler material, bland annat vissa metalllegeringar som innehåller bly, nu klassas som miljöfarliga. Det är i grunden en rimlig försiktighetsåtgärd som vi också på Åland bör förhålla oss till. Samtidigt har detta fått en del praktiska konsekvenser då, där material i blyet är bundet i fast form och inte urlakas i någon större utsträckning och omfattas nu då av de här striktare transportkraven. Det här innebär ökad administration och kostnader som i så fall kan vara svåra att motivera. När något klassas som farligt gods så följer en massa omfattande krav, märkning, dokumentation, särskilda regler för lastning och i vissa fall särskilda transporter och utbildningskrav. Och det här är ju viktiga regler, men de behöver ju också vara lite proportionerliga. Och det här avtalet, då, M366, det är ett försök att justera det här. Då. Och det är ju jättebra, va? För det möjliggör att man kan ha något mindre stränga transportkrav egentligen. Och det är ju bra då, för att det ska ju motsvara det här ADR-regelverket. Så det här handlar alltså om att hitta en rimlig balans mellan högt ställda miljö- och säkerhetskrav och en fungerande vardag för transporter och näringsliv. Jag hade ju tänkt bara säga då att vi Moderaterna, vi delar ju då landskapsregeringens bedömning att det inte finns något hinder för att ge bifall till det här. Talman, det här är ett tekniskt ärende, men det illustrerar ändå en större princip. Regelverk måste vara både trygga och ändamålsenliga. För när det blir trubbiga behöver det justeras utan att vi ger avkall på säkerheten. Därför är det motiverat då att Ålands lagting ger sitt bifall till den här förordningen och att den träder i kraft även här på Åland. Som medlem i lag- och kulturutskottet så är jag övertygad om att vi kommer att hantera det här ärendet i rask takt. Tack.
En replik har begärts, lagtingsledamot Holmberg, och det är lagtingsledamoten Kahnborg som önskar en replik. Varsågod.
Tack talman, vi ska inte förlänga den här debatten, men jag konstaterar att det är uppfriskande och riktigt trevligt att oppositionens ledamot Anders Holmberg presenterar framställningen som kommer via landskapsregeringen. Tack.
Svarsreplik, varsågod ledamot
talman. Jag hade också förväntat mig att jag skulle få den presenterad, för då hade jag kunnat ställa några frågor, för vi hade några frågor ytterligare kanske till ministern, men vi får ta dem sen. Tack.
Och Kahnborg var nöjd så då konstaterar talmannen att talarlistan är tom och diskussionen är avslutad. Kan det här förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ja. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Vi fortsätter till punkt 4 på dagens lista. Godkännande och sättande i kraft av ändringar i konventionen om vägmärken och signaler. Det är republikens presidents framställning nummer 4 2025-26 jämte landskapsregeringens svar då, nummer 4 2025-26. Så talmannens förslag är att det här ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet också. Diskussion. Ledamoten Liss Mattsson, varsågod.
Talman, jag vill börja med att säga att jag i grunden ser positivt på att man inom Europa försöker standardisera vissa saker. Det finns ett stort värde i att vi känner igen oss, inte minst i trafiken. När vägmärken ser likadana ut och följer samma logik blir det enklare och tryggare att röra sig över landsgränserna och i olika samhällen. Det här är, enligt min mening, ett exempel på när europeiskt samarbete fungerar väl jämfört med andra sammanhang. Här syftar jag på jordbrukspolitiken där förhållanden mellan södra Europa är helt olika och än norra Europa och behöver anpassas efter förutsättningar. Men vissa saker vinner på att likriktas. Det kan handla om praktiska lösningar som gemensamma telefonladdare, men också om sådant som trafikmärken och skyltning. Det underlättar vardagen och skapar tydlighet. Men talman, det finns också en annan sida av detta. Om jag sätter på mig mina evenemangsglasögon eller kanske skördefestglasögonen så ser jag också ett värde i att en plats får uttrycka sin egen identitet. Skyltar handlar inte bara om regler och information. Det kan också bidra till att visa vad som är unikt på en plats, ett område eller ett evenemang. Därför tycker jag att det är viktigt att vi på Åland även i fortsättningen behåller möjligheten att bevilja tillfälliga undantag för skyltning, särskilt i samband med evenemang, skördefester eller andra liknande arrangemang. Gårdsbutiksskyltar och annan lokal skyltning har idag blivit mer standardiserade och det kan förstås finnas goda skäl till det. Men vi får inte standardisera bort det lokala uttrycket helt. För Åland är det viktigt att det även framöver finns en möjlighet att låta evenemang och lokala sammanhang synas på ett sätt som passar platsen. Eftersom vi har egen lagstiftning på det här området vill jag därför rikta en önskan till landskapsregeringen och till lagtinget att i sammanhanget inte ändra bort eller ge bort den här möjligheten. Låt oss gärna ha en skyltning som är tydlig och igenkännbar i hela Europa. Men låt oss samtidigt bevara möjligheten att vid särskilda tillfällen göra undantag så att Åland också kan visa sin särprägel, sin identitet och sina evenemang. Tack, talman.
Jag begärts tre repliker. Inledningsvis tar lagtingsledamoten Mikael Nordberg den första repliken. Varsågod.
Tack, talman. Jag ska inte alls ställa ledamoten Lis Mattsson här till svars för själva innehållet i den här. Jag hade förväntat mig också att kanske ministern hade sagt några ord. Jag tänkte ändå säga så här att det är ju väldigt viktigt ur ett turistiskt hänseende när vi har besökare på Åland att de här våra vägskyltar är ju trots allt en del av det som skiljer oss ifrån Finland och deras hastighetsbegränsningar etc. etc. Och i den finska versionen av det här så står det att de ska byta ut en hel del så att säga märken. Har du någon uppfattning om vilka kostnader vi pratar oss om? Du är helt okej om du inte kan svara på det, men det är ändå en fråga som jag har tänkt när jag har läst det här, för i Finland så nämner de att det är en hel del märken som de måste byta.
Repliksvar däremot Mattsson, varsågod.
Jo, tack talman. Ja, som alltid när man tittar på EU-lagstiftning så undrar man ju också att vad påför det här för kostnader för vår lokala plats och vår lokala Åland. Och jag kan tyvärr inte svara exakt på den kostnaden. Man måste säga att det är faktiskt också en fråga som jag lite funderar på. Men jag tyckte att det viktigaste när jag läste det här är just möjligheten också att få bevara identiteten och platsen. Och jag har sett vikten av det i samband med att man har arrangerat evenemang till exempel där man har velat skylta på ett specifikt sätt för platsen.
Andra replik, ledamot Nordberg.
Talman, nej, där delar jag absolut den där valfriheten att det finns en viss flexibilitet kvar på Åland, att vi inte bara ska se ut exakt likadant som alla andra skyltar, utan att vi har ett visst utrymme. Och jag hoppas ju att när man tittar på det här så att säga omgöringen av lagen som det står i handlingarna att man ämnar göra då här inom en viss tid, så att medskicka också till utskottet skulle vara det att man lyfter den här särskildheten med vår självstyrelse och vår speciella plats i det nordiska sammanhanget.
Avslutande repliksvar mot Mattsson.
Tack talman, och där delar ledamot Nordberg och jag att jag tycker att det är viktigt att man i utskottet också tittar på den här saken och att man understryker det i ett eventuellt betänkande. Jag sitter inte själv i utskottet så då kan jag skicka hälsningen härifrån talarstolen.
Nästa replik, ledamot Holmberg Anders, varsågod.
Talman, jag vill tacka ledamot Lis Mattsson för hennes anförande, för det är lite det här jag också kommer att antyda lite i mitt anförande och förvånar över, eftersom det finns lite självstyrelsepolitik i det här så att säga, och identiteten, vilket ledamoten lyfter fram, så är ju väldigt, tycker jag, viktigt. Och det är precis som ledamoten säger, att man kan sätta det på kartan och det blir lite lokal förankring och så här. Det är ju någonting unikt som vi ska vara stolta över här på Åland, och det var bra att ledamoten lyfter de här aspekterna. Tack.
Repliksvar ledamot Mattsson.
Tack talman. Ja, i första anblicken så kände jag att ja, men det här är väl inte så farligt. Men sen när jag började tänka på det så finns det alltid två sidor av mynt. Och jag tycker att det är viktigt att vi lyfter upp det här. Och det är ingenting som säger att vi inte kan ta åländska undantag heller. Men det kan vara bra att utskottet närmare tittar på det så att vi nu inte tappar vår lokala identitet och allt blir likriktat.
Andra replik, ledamot Holmberg, varsågod.
Talman. Sen står det också där då att landskapsregeringen kommer att se över den här vägmärkesförordningen så att säga i samband med den här översynen, och det tycker jag är intressant. För då växer ju den här tanken direkt att vad är det för skyltar som vi saknar på Åland idag? Vad är det som vi kanske inte skulle behöva ha och så vidare? Och där ser jag gärna liksom att man ska kunna ha en medborgardialog och diskutera med ålänningarna där ute faktiskt. Och jag menar, precis som ledamoten nämner här, skördefesten och så vidare. Jag menar, det här kan ju vara någonting som man kan göra lite unikt som gör att vi sätter oss på kartan på ett annat sätt.
Avslutande replik, svar ledamot Mattsson, varsågod.
Ja, och när ledamoten nämner medborgardialog så kan man ju se att det här med skyltning också engagerar. Jag syftar till Vårdös barn som vill sätta ett övergångsställe vid sin skolgård. Och där har man också skrivit barnen alltså i sin ansökan att vi har hittat ett snyggt trafikmärke som skulle passa perfekt. Så jag tyckte det var lite roligt i sammanhang också när det här kom på tal. Tack, talman.
Fortsätter debatten med följande anförande som hålls av lagtingsledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Talman, vi behandlar då idag ett godkännande och ikraftträdande av ändringar i konventionen om vägmärken och signaler. Ett ärende som kan verka tekniskt, men som i grunden handlar om tydlighet och säkerhet i trafiken. Syftet är då att harmonisera vägmärken, signaler och vägmarkeringar mellan länderna så att det blir mer enhetliga, lättbegripliga och anpassade till dagens och morgondagens trafik. I en tid där människor och transporter rör sig över gränser är detta både rimligt och nödvändigt. För Ålands del är detta lite intressant tycker jag, eftersom vägtrafiken hör till vår egen lagstiftningsbehörighet. Lagtingets godkännande är därför inte en formalitet utan ett uttryck för självstyrelsen i praktiken. Ingen kan tvinga Åland att ändra sina vägmärken eller lagstiftning, men när Finland ansluter sig då till den här internationella konventionen blir frågan aktuell även för Åland, eftersom den kan träda i kraft här om lagtinget säger ja. Det handlar alltså om ett aktivt val från vår sida som jag ser det. Lagtinget har i november 2024 gett bifall till konventionen om vägtrafik. Det vi nu behandlar är ett komplement hur reglerna ska synas och förstås i trafiken. Det här är bra, det är viktigt. Ändringarna är till största delen tekniska och rör utformning och tydlighet. Men det gör dem inte oviktiga. Små förändringar kan ha stor betydelse för hur informationen uppfattas i trafiken. Samtidigt innebär detta ett behov av anpassning på Åland. Landskapsregeringen konstaterar att det finns vissa avvikelser i nuvarande vägmärkesförordning, vilket innebär att detta är början på ett fortsatt arbete. Det finns också en ekonomisk dimension. Även om förändringarna är tekniska kan anpassningar medföra kostnader över tid. Därför bör det genomföras stegvis och i takt med normalt underhåll så att onödiga merkostnader undviks. Vi i Moderaterna då ser fram emot det här fortsatta arbetet där landskapsregeringen nu då under året uppger att de ska genomföra en mer detaljerad översyn av den åländska vägmärkesförordningen. Det är bra att man planerar att se över förordningen i syfte att harmonisera den mot de internationella bestämmelserna. I det arbetet vill vi passa på att skicka några tips till landskapsregeringen när man nu ser över den här vägmärkesförordningen. För här finns det tillfälle att engagera ålänningarna. Kanske finns det behov eller idéer som inte alltid fångas upp av tjänstemän och politiker i det tekniska arbetet. Kanske finns det lokala förhållanden som vi behöver ta hänsyn till. Och ja, vem vet, kanske vi i framtiden behöver en varningsskylt för mårdhund på åländska vägarna. Kanske vi behöver en varningsskylt utanför lagtinget, varning för politiker. En medborgardialog är viktig. Och här finns faktiskt en möjlighet att kombinera internationell harmonisering med lokal förankring. Det kunde göras enkelt, till exempel genom en medborgarundersökning, kort enkät på landskapsregeringens hemsidor om vilka vägskyltar som ålänningarna upplever att de saknar. Eller som de tycker att vi kanske kunde klara oss utan. För även om vi anpassar oss till gemensamma system ska vi samtidigt värna det som är vårt eget åländskt och hålla oss lokalt förankrade här. Vem vet, om vi gör det här rätt så kanske Åland inte bara följer internationella standarder utan också sätter vår egen lilla prägel på den. Kanske en åländsk vägskylt en dag sätter Åland på kartan och blir ett turistiskt landmärke. Något man till och med stannar upp för att fotografera. Det är väl det vi ska använda den åländska självstyrelsen till. Så det vore bra här om man tittar på den här vägmärkesförordningen på ett seriöst och bra sätt. Tack, talman.
Talarlistan är tom. Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Då har vi kommit till punkt 5 i dagens lista. Det är fortsatt remissdebatt under rubriken Vilken sjukvård kommer att erbjudas ålänningarna i framtiden? Det är åtgärdsmotion nummer 8 2025-2026. Talmannens förslag är fortsättningsvis att det här ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Fortsatt diskussion efter bordläggning. Lagtingsledamot Andreas Kahnborg håller gruppanförande för obunden samling. Varsågod.
Värderade talman, bästa kollegor. Inledningsvis så tycker jag det är bra att den här motionen läggs för den ger oss ett litet tillfälle att debattera en av samhällets kärnuppgifter, vilket är sjukvården och inte minst framtiden för det hela. Och frågeställningen i motionen är relevant. Hur kan vi bygga utan att veta vilken sjukvård vi ska driva? Och på det så tänkte jag försöka ge mitt eget svar. De lokaler vi har för hälso- och sjukvården har under alla tider varit föremål för renovering och byggnation. Och det kommer inte heller att undantas i framtiden. Men nu går vi mot någonting större än vad vi har gjort i modern tid vad det gäller AHS. Vi har byggnadsdelar som är över 70 år gamla, som förvisso välfyllt sin funktion, men som idag är allt annat än optimal för modern sjukvård. Sjukvården har förändrats under den här tiden, och det gäller inte bara metoder utan även utrustning, krav, bemanning och också möjligheter. Till ekvationen ska också läggas att fastighetstekniken har förändrats och de krav som ställs på densamma. Vi har också tacknämligt kommit längre i samhället när det gäller detaljer som arbetsplatsergonomi som också ska beaktas vid såväl renovering som nybyggnation. Till ekvationen kan också läggas andra perspektiv såsom beredskap, krissituationer och tråkiga men nödvändiga detaljer såsom energieffektivering som inte minst påverkar driftskostnaderna. Samtidigt som det här sker så sker arbetet med framtidens sjukvård. I augusti 2025 deltog jag och många andra med mig i en presentation av 4 delrapporter. Man kan alltså konstatera att det arbete har kommit en bra bit på vägen. Och enligt vad jag har förstått så ska det här gå i mål under 2026. Tidslinjen för arbetsgruppen är alltså på slutrakan, medan planeringen för sjukhus är alldeles på startsträckan. Summa summarum så kan jag inte se det som att rusa och hålla igång en boll kring ett nytt eller delvis nytt sjukhus samtidigt som man klarlägger bilden av framtidens sjukvård. Det är att vara förutseende och agil i sitt arbetssätt. I det här skedet så handlar det inte om exakt hur ett sjukhus ska se ut eller vad det ska innehålla. Det handlar om planering för var vi kan placera ett sjukhus. Och när man tar sådana beslut, då måste man förstås ha en kostnadsbild framför sig för att ha fakta på bordet. Det är förstås självklart att kostnaden kan komma att ändra när vi kommer framåt i frågan. Men vi har en fingervisning och en mycket seriös sådan. Man ska också betänka att i moderna byggprojekt så har man ändrat sitt tankesätt. Man bjuder inte längre ut allt på ett bräde. Man skapar istället en grövre plan och arbetar etappvis där man bjuder ut byggnation vart efter man har kommit igång och det pågår medan man arbetar vidare med planeringen. Det är flexibilitet och möjligheter till effektivare processer där man undviker att ett bygge i sin helhet är föråldrat när det är färdigt. Och precis så hoppas och tror jag att vi kommer att jobba i det här projektet när det sätter fart på riktigt. Efter att vi faktiskt har tagit ett beslut, vilket vi inte har gjort i dagsläget. Det kan tyckas vara enorma summor att investera i nya fastigheter. Och det är förstås helt sant. Men det måste också sättas i förhållande till driften av såväl fastighet som sjukvård. Det är på dessa punkter vi framförallt har möjlighet att skapa avtryck i arbetet framåt. Vi kan skapa en effektivare sjukvård, en bättre arbetsplats och få en lägre driftskostnad samtidigt som vi investerar för framtiden. Politiken ska absolut ha utrymme och ha åsikter kring planering och placering. Men huvudfokus borde ligga på en ansvarsfull hantering av våra offentliga medel. Och den chansen har vi om vi lägger fokus just på driften när vi pratar byggnation. Och det gäller såväl fastigheten som vården och personalen som arbetar i densamma. Således, talman, så tror jag det sammanfattningsvis är mycket positivt att man parallellt med strategiarbete har kommit igång med en mycket tidig planering av ett nytt sjukhus. Spaden är fortfarande långt ifrån marken och inga beslut kring om, var och när vi ens ska ta spadtag ännu fattade. Det ska också avslutningsvis tillstås att det känns aningen ovant att stå på regeringens sida i det här fallet. Men jag kan konstatera att bara för att man håller farten uppe så betyder det inte att man inte håller fartbegränsningen så att man också hinner se sig om kring vägen. Och det är klokt. Tack, talman.
Det har begärts 5 repliker och den första går till lagtingsledamot Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, tack till ledamoten för ett väldigt balanserat anförande. Jag tror att det som har väckt mina frågeställningar och även många andra ålänningars, det är när man följer mediedebatten. Och de flesta som har byggt ett litet skjul eller ett hus så vet att när du har en ungefärlig prislapp då har man kommit ganska långt i planeringen. Och i och med att man i media kunde läsa också då en prislapp på 142 miljoner så ställde sig ju frågan alltså hur långt har man de facto kommit i den här planeringen? Eller är det så att detta måste göras oberoende hur den framtida sjukvården kommer att se ut? Jag tror det är väl där egentligen som frågeställningen ligger.
Repliksvar mot Kahnborg.
Tack, talman. Som jag sa i mitt anförande så är vi ju väldigt långt borta från något spadtag ännu. Men för att kunna avgöra var ett sjukhus planerar så ser jag att man från ÅHS styrelse redan tidigare gjorde klokt när man bad då Fastighetsverket utreda olika alternativ. Ska man renovera? Ska man bygga på en så kallad greenfield-tomt, alltså någonting helt nytt? Eller ska man använda den befintliga tomten? Och när man gör det så måste man ju också väga de här prisbilderna. Och sen försökte jag också betona att den här prislappen kan ju komma att förändras beroende på just vad sjukvårdsstrategin kommer fram till. Vi har ännu inte tagit något fasta beslut om hur vår sjukvård ska se ut.
Andra replik, ledamot Törnros.
Talman, nej, det är ju omöjligt att ta ett sådant beslut eftersom det här meddelandet kommer att presenteras i november. Från landskapsregeringen så före det vet vi ju inte faktiskt hur landskapsregeringen resonerar. Och jag vill också vara tydlig med som motionsställare att jag har ingenting emot att vi håller en hög kvalitet i sjukvården. Men av förekommen anledning och erfarenheter från tidigare så tror jag det kan vara klokt att fundera noggrant efter innan man sätter en eventuell spade i marken.
Avslutande repliksvar mot Kahnborg.
Tack, talman. I det har ledamot Törnros helt rätt och jag tycker, som jag sa i början av anförandet, att det är bra att den här motionen lämnades in så att vi får tillfälle att diskutera det. Och det här kanske bara är början på diskussion för vi kommer att ha många diskussioner på detta tema i detta parlament ännu.
Följande replik, ledamot Robert Monsen. Varsågod.
Tack, talman, och tack ledamot Kahnborg som nu är kollega också i styrelsen med mig kring de här frågorna. Man märker att ledamot Kahnborg nu har kommit in i styrelsen och fått information om den här processen. Så märker att det här hur processen framskrider balanserat. Och precis som ledamoten beskriver så det här är en process där man måste tänka på flera processer samtidigt. Och det är precis det här är ett långsiktigt arbete som kommer att förändras under processernas gång också. Och det här är också en byggtid mellan kanske 7, 8, 9 år när vi från det att man tar byggstart till att det står klart. Så mycket hinner förändras och mycket kan behöva förändras också så givetvis under den processen. Jag vill också understryka det att på flygfält och på sjukhus så byggs det hela tiden.
Och det är ju så det har varit genom åren på OHS, vilka så sjukhusfastigheter, att renoveringar, stora förändringar har pågått över tid hela tiden för att anpassa verksamheten. Så det här behöver man också ta med.
Repliksvar, ledamot Kahnborg.
Tack talman. Jag konstaterar att ledamot Mansén och jag är helt överens i den här frågan. Och som jag nämnde i början av mitt anförande, så när vi kommer igång med ett eventuellt nybygge eller delvis nybygge då, så det kommer inte att stoppa det faktum att vi kommer att måste fortsätta bygga och renovera i en eller annan form även i framtiden. För det händer saker inom sjukvården och det händer saker med teknik och det händer saker med fastigheterna helt enkelt. Så det här är ett kontinuerligt arbete.
Andra replik, ledamot Mansén.
Tack. Som sagt, vi är helt överens på den synen. Och nu behöver vi också ha i åtanke att det tar rätt många år kanske innan vi har byggstart med spaden i marken. Och det, under den här tiden behöver man också tänka på att det kanske tar 10 år innan vi ser ett nytt sjukhus. Och under de 10 åren behöver nuvarande sjukhus fungera på basen av de behov som finns. Så det kommer också att finnas behov av renoveringar av de fastigheter vi har idag etc. Så det här är ett otroligt komplext projekt framöver, att upprätthålla fastigheter som är vad heter, anpassade för den vård vi vill bedriva framöver. Men som sagt, igen, i grunden så finns vårdstrategin när det gäller de kommande detaljerna i planeringen som kommer till vara styrande i allt högre grad. Tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Kahnborg.
Tack talman. I det här skedet så passar jag på att marknadsföra styrelsekollegan Mansén med någonting han även sa själv i måndagens anförande, och det är Mansén har ju en jättestor kunskap i de här frågorna, och från delar av oppositionen så har vi sträckt ut en hand till kollegan Mansén för att få ytterligare information i ett bredare forum så att säga, och det tror jag är väldigt väldigt viktigt, för det är så att även jag håller på att få det här kunskapsövertaget just nu, men det finns utsträckta händer, och det har jag upplevt ända sedan jag kom in i OHS-styrelsen, att det här är ett samarbetsforum. Och har man frågor så ska man inte vara blyg och ställa dem.
Följande replik går till lagtingsledamot Mogens Lindén. Varsågod.
Talman, tack ledamot Kahnborg. Jo, vad som ska renoveras, vad som ska nybyggas, det är ju förstås en direkt avspegling vilken vård som ska bedrivas. Och vi ser i de finska välfärdsområdena hur man har lagt ner ett stort antal lokala jourer, till exempel i Västra Nyland, med mycket, mycket grova nedkärningar, och så har man koncentrerat till stora mammutjourmottagningar på sjukhusen. Än så länge är inte klinikcheferna involverade. De kommer att bli kallade och hörda av den här gruppen den 4 maj. Och det här är en otroligt komplex process. Och jag återkommer till olika aspekter av den här processen i mitt anförande. Men jag kan hålla med ledamot Kahnborg att det är bra att den här diskussionen kommer igång.
Repliksvar, ledamot Kahnborg.
Tack talman. Jag kan konstatera gällande gruppen som arbetar med strategin för framtidens sjukvård, så jag själv inte medlem i den, så jag kan inte heller besvara frågor kring processen i den.
Och andra replik, ledamot Lindén.
Tack ledamot Kahnborg. I den gruppen så representanter, precis som det finns representanter i OHS styrelseledningsgrupp av folk som möter patienter i sin vardag, så finns det inte heller i dessa arbetsgrupper, utan det är politiker och tjänstemän som inte har direkt patientkontakt, och det är de som jobbar i vården som måste involveras i form av seminarier, föreläsningar och på olika sätt. Det har inte gjorts tills vidare, och jag hoppas att man kommer igång med det. Det är inte tillfredsställande. Det här är ingenting man värper fram på några månader.
Avslutande repliksvar, ledamot Kahnborg, varsågod.
Tack talman. För att kort kommentera den punkten kan man konstatera att alla partier jobbar lite olika, och här får jag väl ta tillfälle i akt och marknadsföra obunden samling. För i den här gruppen så hade vi tidigare läkaren Mikael von Betzen, och vi har fortsatt med den kompetensen i nuvarande konstellation där vi har Denise Blomqvist och Inger Lindén som representerar vårt parti. Vi är jätteglada att de ställer upp och för vår talan i den här gruppen. För de har den här patient- och klientkontakten som ledamot Lindén efterlyser, samtidigt som de representerar ett parti.
Fortsätter med nästa replik som går till lagtingsledamot Anette Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, tack för ett bra anförande. Jag tror att motionsställaren Törnros och jag kanske har varit lite försiktigt skeptiska med tanke på tidigare erfarenheter där det saknades den här förankringen mellan OHS-verksamhet och Fastighetsverket, och där det behövdes det här nytaget med att man ska ta fram en vårdstrategi för att se efter behoven inom vården, och där sen liksom besluta vilken vård som ska ges, och att det ska gå hand i hand med fastighetsutvecklingen och om det ska byggas eller ombyggas eller på vilket sätt. Så att på det sättet så tror jag att jag kan läsa det mellan raderna i motionen, att, och också man har hört från de olika replikskiften, att det är lite grann den oron som man ändå har haft.
Repliksvar, däremot Kahnborg.
Tack talman. Jag upplever ändå från mitt perspektiv, som jag försökte säga i anförande, i och med att den här gruppens arbete ändå går in på slutrakan medan vi är fortfarande i startsträckan på det här, så upplever jag att det ändå finns så att säga en bil och en släkvagn, och de krokar ihop så att man kan hålla farten uppe i det här utan att tappa momentum, samtidigt som man får den här gruppens värdefulla rapportering inför det framtida arbetet.
Andra replik, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, sen med tanke på, man ska väl inte gå in om tidigare replikskiften, men jag tänker på den strategigruppen som har diskuterats om här. Det finns ju en strategigrupp som är mera för vården inom OHS tillsammans med landskapsläkare och hälso- och sjukvårdsbyrån. Men sen finns det också en politisk referensgrupp. Och de är ju två helt olika, och politiker tar snarare beslut om och tittar på det som de sakkunniga tar fram.
Och ledamot Kahnborg är nöjd. Så vi fortsätter med nästa replik som går till lagtingsledamot Tony Asuman. Varsågod.
Tack herr talman. Jag håller helt med ledamot Kahnborg att vad heter det, ett befintligt sjukhus är inte gratis, utan det blir både äldre, det blir dyrare och sämre anpassat för kommande vård och vårdbehov. Och som här har nämnts, att vi pratar om ett tidsspann på 10 år. Därför måste vi också kunna våga planera för framtiden, för att investera, att inte investera eller att inte våga planera och vänta är ju också ett beslut i sig. Men jag vågar nog påstå att ofta ett dyrare beslut än att våga just köra parallella spår och ha två bollar i luften, precis som Kahnborg här säger, att man behöver också vara agil och sen kunna också reagera på ett annat sätt när processerna kan följa varann. Givetvis ska vi bygga enligt vårt behov, men ändå behöver man kunna våga köra båda spåren samtidigt för att få maximal ekonomisk effekt och nytta.
Repliksvar, ledamot Kahnborg.
Tack talman. Jag är helt överens med ledamot Asoma i vad han säger, och också som jag försökte säga så har vi tacknämligt kommit längre när vi håller på med den här typen av planeringar, för vi beaktar också som sagt arbetsplatsergonomi, hur ska personalen jobba, hur får man en arbetsmiljö som är trivsam. Det finns så många faktorer som vi äntligen har lärt oss att vi måste ta med även när man håller på med byggnation, och det är viktigt, och jag upplever att det kommer också att beaktas i den här processen, vilket är ett helt klart mognadstänk.
Andra replik, ledamot Asumam.
Tack talman. Vi är ju helt överens här med Kahnborg. Ofta ser vi nog det faktiskt där ute, men kanske inte alltid här i salen. Men det som ledamot säger, att vi behöver ha ett helhetsperspektiv på det här. Precis som här nämns då, både vad kostnader är och värde över tid. Alltså, och inte bara vad en investering i sig belastar vad heter det, kanske framtida budgeter. Också allt vad här sägs, att också vad kostar det att låta bli, precis här som nämnt med arbetsmiljö och krav på vård och allting. Så det är kloka tankar, tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Kahnborg.
Tack talman, vi fortsätter arbeta tillsammans som ett lag för den bästa tänkbara sjukvården, som också ska vara den absolut bästa tänkbara arbetsplatsen inom sjukvården. Tack talman.
Följande gruppanförande hålls av Moderat Samlings lagtingsledamot Anette Holmberg Jansson. Varsågod.
talman. Det händer väldigt mycket inom hälso- och sjukvården just nu i vår omvärld. Och det går fort. Vi ser hur mer avancerad vård flyttar hem till människor. Digitala vårdbesök blir mer och mer vanliga. Distansövervakning och så kallade virtuella sjukhus växer fram. Idag kan redan läkare utföra avancerade operationer med hjälp av modern teknik fast de befinner sig i ett annat land än där patienten är. Visst är det häftigt. Vi ser också hur artificiell intelligens börjar stötta läkare i diagnostik. För ett tag sedan pratade vi om hur AI kan underlätta och hjälpa till vid mammografiscreening och inledande försök har redan påbörjats här på Åland. Lägg där till möjligheter inom prioritering, administration. Och även om vi tycker att mer borde göras för folkhälsan så ser vi hur allt mer av vården handlar om att förebygga sjukdom. Inte bara behandla den när den redan har uppstått. Samtidigt står hela världen inför samma utmaning. Vi blir äldre, vi lever längre och vi behöver mer vård. Men vi har färre händer som ska utföra den. Det kommer att förändra hela grunden i hur vården organiseras och därmed hur sjukhus byggs upp. Vi kommer inte ha något annat val, tror jag. De friska och de starka kommer få ta ett större egenansvar för att ge rum och resurser för de som är sjuka, gamla och svaga. Jag tror att framtidens vård inte bara är en byggnad. Det är snarare ett stort spindelnät av system som ska prata med varann. Ett nätverk som måste fungera tillsammans. Ett system där större delen av vården kommer att ske i hemmet. Ett system där teknik och personal arbetar sida vid sida. Ett system där sjukhuset i kanske högre grad blir en plats för den mest avancerade vården, men inte för all vård. I dessa tider måste vi ändå ställa oss frågan som motionären efterfrågar. Vilken vård ska Åland ha i framtiden? För det är svaret på den frågan som ska avgöra hur vårt sjukhus ska se ut, inte tvärtom. Och just nu så finns det ändå risk att vi gör det i fel ordning. Att planera en byggnad innan vi har bestämt innehållet, och det är här oron finns. För bygger vi fel så bygger vi fast oss i en struktur som kanske inte möter morgondagens behov. Och det har vi helt enkelt inte råd med på något sätt. Talman, det handlar inte om att bromsa utvecklingen och det som nu sker. Det är bra. Det handlar om att försöka styra den så mycket man kan. Och efter diskussionerna här i lagtinget så tror jag ändå att vi är rätt överens om det. Vi ska ha ett modernt sjukhus på Åland. Men då ska det vara byggt för framtidens vård, inte för gårdagens vård. Så låt arbetet med strategin bli klar. Låt oss förankra vilken vård vi faktiskt vill och ska erbjuda på Åland. Och så bygger vi det sjukhus som behövs, inte tvärtom. Tack talman.
Fortsätter med det sista gruppanförandet som hålls av Grön Vänsters lagtingsledamot Mogens Lindén. Varsågod.
Talman, ledamöter. Jo, det är klart att precis som ledamot Holmberg Jansson just sa, att när man bygger ett hus måste man veta vilka funktioner som ska inrymmas i detta hus. Det vet vi inte idag. Jag lämnar specialsjukvården därhen, även om jag kan konstatera att vi har säkert en av världens mest påkostade specialsjukvårdar med 6 dygn runt specialister i bakjour. Det vill vi ha. Vi måste ha möjlighet till snitt, vi måste ha möjlighet till basalkirurgi, ortopedi och så. Så vi har en fantastisk sjukvård. Men det finns många, många undersökningar som visar att det mest kostnadseffektiva som finns, det är en välfungerande primärvård. Och det har vi har jättefina medarbetare, men den haltar betänkligt, den är underbemannad, och i de sparbeting som man har lagt fram från landskapsregeringen säger man att man ska kunna spara pengar genom att minska på besöken i specialsjukvården och på akuten. Då förutsätter jag att de här patienterna då ska bli omhändertagna i primärvården. Och vi saknar i princip 10 primärvårdstjänster om vi ska följa den rekommendation som Finlands läkarförbund har, att det ska vara 1200 i befolkningsunderlag för en allmänläkare. Vi kan titta i vår omgivning. Jag tänker beröra lite där den billigaste sjukvården finns i Europa med betydligt färre inläggningar efter primärvårdsreformen 2006, det är Portugal. Portugal har lägst antal sjukhusinläggningar inom hela OECD. Även i Estland har man en välfungerande primärvård, och av det man satsar på den offentliga sjukvården så är 20% går till primärvården. I OHS, när jag tittar i en gammal årsberättelse, så är det 10%. Så vår primärvård är eftersatt. Sen tycker jag att man inte alltid riktigt har haft förståelse för hur en effektiv primärvård ska byggas upp. Och det är en mycket svår diskussion. Det visar nog att styrelsen och politiker inte alltid begriper hur viktigt det är att primärvården finns nära människorna, där man till exempel föreslår att man ska lägga ner Godby hälsocentral. Eller vi vet också att den palliativa vården är väldigt eftersatt, och det var också ett häpnadsväckande förslag som inte bygger på en kunskap. Det viktiga är hur snabbt får man en tid till primärvården. Det var i förra veckan så publicerade YLE en undersökning som visar att dödligheten i cancer i de nordiska länderna är högst i Finland. Helsingfors universitet försökte undersöka vad beror det här på. Beror det på att man röker mera, är mera, lever mera? Nej, man tolkar att det beror på fördröjd diagnos och att det tar för lång tid att komma till primärvården. De enda länder som har de här stora mammuthälsocentralerna, det är Sverige och Finland. Och när man tittar hur lång tid det tar för icke-akuta att komma till primärvården, så har jag en lista här på europeiska länder. I Frankrike tar det 3-10 dagar, Storbritannien 1-14 dagar, Nederländerna 1-5 dagar, Norge 2-7 dagar, Danmark 1-5 dagar. Men här på Åland så är det idag 4-5 veckors väntetid för att komma till få en icke-akut tid. Och det här är ett stort problem. Man har lagt ner receptionen. Det är inte mera en bemannad reception. Vår tidigare översköterska ska tala alltid om 7 första sekunderna. Hur otroligt det är viktigt att en orolig patient möts av en sakkunnig, empatisk människa när man olyckligt söker vård. Och det här måste vi komma till rätta med. Vi måste veta hur ska vi bygga bästa möjliga primärvård. Och det är ingen lätt diskussion. Den här diskussionen diskuteras mycket, mycket aktivt i Finland, i Sverige. I Norge har man fastlägesystemet. I Danmark har man också egenläkarsystem som fungerar väl. Men det har vi tyvärr inte på Åland. Och det är det mest kostnadseffektiva sättet att spara pengar, att undvika onödiga sjukhusinläggningar. Skulle alla ålänningar ha sin egen läkare, sitt egen läkarteam, så kan mycket av det som idag föranleder en sjukhusinläggning skötas i primärvården. Och det blir ännu viktigare med tanke på den demografiska utvecklingen. Så här är många frågor som, och det är ingenting som man löser i en arbetsgrupp. som består av ett antal tjänstemän som inte jobbar i verksamheten eller en politikerreferensgrupp, utan här måste personalen involveras. Man måste ha seminarier och diskutera hur kan vi optimera vår primärvård. Idag, jag kollade här för några dagar sedan, för att få en telefontid till sin primärvårdsläkare tar det en vecka. Man måste ringa och då får man via TeleQ ett återuppringningsbud att passa det att vi ringer imorgon på eftermiddagen. Och den tiden så är då, tar det 4-5 veckor. Och en remiss till specialsjukvården måste bedömas inom specialsjukvården inom 3 veckor. Och ska man göra labb- och bilddiagnostik så måste den göras inom 3 månader. Och slutligen ska vård inom skälig tid erbjudas 6 månader. Vi kommer då till summa 11 månader. Och då kan nog tyvärr cancern ha spridit sig om det handlar om det. Så det här är på teoretisk nivå. Sen kan man också konstatera att Finland är ju det enda landet som har en obligatorisk företagshälsovård. Nyligen upphandlar man från landskapets sida en företagshälsovård och där är kostnaden 356 euro per år och anställd. Vad består den här företagshälsovården i? Den mest lukrativa marknaden för den privata hälsovården, det är hälsokontroller av friska. Det finns ingen som helst vetenskap i att friska anställda ska gå och lämna några labbprover på blodfetter, leverprover eller någonting, utan det gör man i särskilda frågeställningar. Det är oerhört kostsamt och det är framförallt helt onödigt. Det finns ingen vetenskaplig grund. Sen kan man tro att digitalisering och AI löser det här, men sjukvård handlar om trygghet, kontinuitet och mänskligt möte. Så det är den ena sidan, hur ska vi organisera vår primärvård? Och det är en väldigt, väldigt stor fråga där man måste bjuda in hela primärvården och diskutera. Jag föreslår, det finns i Finland en mycket känd politiker, jag ska inte nämna hans namn, som har drivit primärvårds egenläkarsystem i Björneborg med väldigt stor framgång. Vi har i Sverige, finns det 2 stycken, en som har drivit kvartersakuterna i Stockholm där jag för övrigt har jobbat, och en i Kalmar, Kalmarmodellen. Så det måste, vi måste diskutera det här, och det är ingen lätt diskussion. Och det innan vi vet det kan vi naturligtvis inte bygga lokaler för primärvården. Ska vi ha en stor gigantisk mammuthälsocentral med 14-15 läkare? Nej, knappast. Men det är ingen lätt fråga, och det måste personalen involveras. Sen är det frågan om vår jourverksamhet. Och där hade ju, så länge jag har varit här på Åland, har man diskuterat endörrsprincipen. Och där har jag lite ändrat mig. Jag tror på att primärvården och specialsjukvården mycket väl kan ha en gemensam jour. Så är det på många mindre sjukhus i Finland. Man går till vänster till primärvården, man går till höger till specialsjukvården. Men man samverkar. Och det skulle vara otroligt, otroligt mycket enklare för patienterna. Och det skulle också effektivisera hela den här vården. Och det fordrar ju mycket speciella lokaler. Idag skulle man inte kunna ha en gemensam endörsprincip på den nuvarande akutmottagningen. Så mitt budskap är egentligen att innan vi vet hur primärvården ska organiseras och se ut och hur vi ska ordna akutmottagningen, jag har skrivit en insändare om det här, så kan vi inte riktigt besluta vilka lokaler. Jo, delvis kan vi. Vi kan höra inom specialsjukvården och de nöjda med operationslokalerna etc. etc. Jag kan också ta ett exempel från den privata sjukvården som jag tycker att är väldigt illustrativt. Det finns i Sviby en läkarmottagning, man får ju inte nämna namn, men ni alla vet vilken det är. De har alla förmiddagar har de en drop-in-mottagning. för hela Åland. 30 000 ålänningar får gå dit och ta en lapp och så blir de bedömda av en sköterska och hänvisa till läkare. Jag har talat med kollegorna som jobbar där som säger att det fungerar förbaskat smidigt. Men nu ska man ringa, man kan inte gå till hälsocentralen och beställa en tid. Man får vänta på att bli återuppringd och man får en telefontid till sin läkare om 2 veckor och kanske en besökstid om 4 till 5 veckor. Så ska det inte fungera. Så den stora utmaningen, och det är ingen lätt fråga som vi så att säga, det måste bygga på att seminarier inbjud personalen i denna diskussion. Men det har man i alla fall hittills inte gjort. Den 4 juni kommer den här tjänstemannagruppen att träffa klinikcheferna. Det är bra, det är ett rätt steg, men det är bara det första steget. Jag har talat med flera klinikchefer som är fundersamma. Var kommer vår input? Och det är ju där man diskussionen ska ske. Inte här, med full respekt för allas goda intentioner. Och jag, som jag har också sagt i diskussionen med minister Perema, som jag ser att kommer här, så visst kan man tänka sig att utnyttja vår väldigt starka, våra privata läkarstationer, som man gör i Danmark, så får de uppdraget att ansvara för ett visst distrikt, men inte för att ta onödiga labbkontroller, utan för att fylla...
Påminner om talartiden?
Ja, jag avrundar här. Jag kan bara avsluta med att en del när man talar om digitalisering, så kan ni ju titta på tv idag klockan 21, så får ni se Uppdrag granskning granskar Cosmic idag. Så det kan ju vara intressant för oss alla.
Valindén klar så. Tack. En replik har begärts och den går till minister Perema. Varsågod.
Ja, fru talman. Oftast i min syssla så sitter jag med räknemaskinen och räknar plus och minus. Men nu och då så kommer man in på praktiska serviceformer som vi har att utföra. Och jag tycker den här frågan om förstås sjukvården, en stor del av budgeten, är oerhört viktig. Och vid något tillfälle som inte antyddes här så har ledamoten Lindén och jag själv diskuterat de här primärvårdsfrågorna. Och jag tycker för min del att utifrån den ändå begränsade kunskap jag har om ämnesområdet, så tycker jag att den är väldigt viktig, alltså primärvårdsfrågan. Jag tror att det lite är basen eller fundamentet för den övriga sjukvården. Alltså. Och det finns utrymme för kostnadseffektivitet om man sköter om våra ålänningar bra på den här nivån.
Replik, svar, ledamot Lindén.
Talman, jo, tack minister Perema. Jag tycker ofta att jag har stor behållning av att diskutera med minister Perema, därför att jag inser att pengarna det finns begränsat med medel, och jag tror inte att det är nödvändigt att införa en landskapsskatt, utan jag tror att vi kan effektivisera vår sjukvård väldigt mycket genom att få en välfungerande primärvård. Och jag tror att man ska lite grann snegla om man kan utnyttja dem resurser som finns på den privata sidan, som man till exempel har gjort i Danmark och Norge. En del av dem som jobbar som fastläge så gör det på privat basis eller är offentligt anställda. Så det finns väldigt, väldigt många olika varianter, och de måste vi titta på. Vi måste försöka, vad kan vi lära oss av Norge?
Minister Perema, andra replik.
Ja, fru talman, och som en del av arbetet med vårdstrategin inför för det eventuellt kommande sjukhusbygget, så behöver den här frågan om primärvården också klareras. Det är min bestämda uppfattning, och det vet jag att kollegan sjukvårdsministern Sekai tycker likadant, och det känns ju väldigt naturligt att man gör det också. Och jag tycker det är en väldigt bra utgångspunkt i det här, så som det lyfts fram av ledamoten Lindén här, att man förutsättningslöst inte förbinder sig vid någon exakt liksom regiform, om det är det privata eller det offentliga, utan man strävar efter den bästa möjliga primärvården, där enligt min uppfattning det här med egenläkarfunktionen, husläkarfunktionen, borde ha en viktig roll.
Avslutande repliksvar, ledamot Lindén.
Ja, tack minister Perhammar. Jo, man måste titta på det. Sen kan jag bara parentetiskt berätta att jag gick in på de här sajterna som frågar, vill du jobba som privat allmänläkare, till exempel i Västra Nyland? Och skulle jag vara nyutexaminerad så skulle jag få en lön på 20 000. Det är inte så illa. Är det 4 gånger mer eller 5 gånger mer än man får annars? Och det är ett stort hot mot, vi ser många av våra väldigt duktiga kvalificerade kollegor som har hoppat av till de olika privata alternativen, som bärs upp i hög grad av onödiga företagsläkarkontroller med olika labbkontroller som saknar någon som helst vetenskaplig grund, vilket Cochrane och SBU i Sverige har visat väldigt, väldigt tydligt. Däremot är det viktigt att ta labbprov om man har symptom. Men att bara skrina de anställda, folk lever i föreställningen att vi som människor är som en bil, att vi ska besiktigas en gång i året, så är icke fall.
Tack för det. Vi går till följande anförande. Vi var alltså klara med gruppanföranden och följande anförande går till minister Sekai. Varsågod.
Nu stal ledamot Kahnborg allt det där bra som jag skulle säga, men en upprepning kanske, ni tål kanske lite upprepning här. Det finns en ordning för det här stora arbetet som det innebär att framtidssäkra sjukvården. Och jag ska försöka beskriva det här så enkelt och bra som jag bara kan. Och jag tänker att vi börjar ju inte från noll i det här arbetet, utan den verklighet vi har framför oss, det är ju att oavsett vägval så har vi en renoveringsskuld på ungefär 60 miljoner euro. För den här prislappen så får vi i princip samma konstruktioner som vi har idag, det vill säga fastigheter som är anpassade för den vård som drevs på 50-, 60- och 70-talet. Jag vill också väldigt starkt betona det här och förtydliga att huvudspåret för all arbete att framtidssäkra Ålands hälso- och sjukvård, det är vårdstrategin. Det är också här som riktningen för framtidens vård dras upp, där de stora frågorna besvaras, det vill säga hur ska vården ordnas, vilka behov ser vi växer, hur ser demografin ut, hur påverkar och förändrar tekniken, arbetssätten och förutsättningarna, hur ser finansieringen ut. Sen kommer ju delprocesserna, och en viktig delprocess i det här arbetet som också är det som är saftigt dyrt, det är ju fastighetsutvecklingen eller sjukhusbyggnation om man ser så. Men fastighetsutvecklingen innebär ju också att man tittar på flöden och annat, men det här är inte ett solonummer på något sätt, utan det är en delprocess i en huvudprocess. Sen vill jag också nämna det som också har lyfts här i debatten, att de allra viktigaste delanalyserna som har mest bäring på fastighetsutvecklingen och fastighetsfrågan, de är framtagna i den parlamentariska referensgruppen och är i enlighet med den färdplan som samma grupp också har antagit. Och där ingår då framtidens vårdbehov, hälso- och sjukvårdsfinansieringen, framtidens vårdstrukturer och nivåer samt den digitala vårdinfrastrukturen. Och det är just de här 4 delanalyserna som säger egentligen mest om dimensionering, flöden, samband, teknik och berättar mer eller mindre vilka lokaler som behövs. I och med att vi avslutar arbetet med de här 4 delanalyserna så startades ett nytt arbete. Fastighetsverkets uppgift kickade igång och de drog igång det arbetet med fastighetsutveckling. Och det arbetet skulle ta ungefär 9 till 10 månader. Och de har levererat nu en produkt, en skiss, rekommendationer. Så det är ju en liten milstolpe i ett större sammanhang. OHS å andra sidan arbetar med funktion och dimensionering och Fastighetsverket med sjukhustomten. Och allt det här arbetet går parallellt och allt det mynnar sedan ut då i en fastighetsutvecklingsplan. De delanalyser som återstår i vårdstrategin, det är ju kompetensförsörjning, styrning. Vi arbetar med styrning just nu, intern styrning. Hur ska styrelsen tidsättas? Vilka principbeslut behövs? Hur ska vårdnivåerna avgöra? Det här är sånt här som vi arbetar med just nu. Framförallt vem som beslutar vad, över vilka vårdnivåer och vilka insatser. Och sen har vi också patientsäkerhet, forskning, utveckling samt beredskap som är minst lika viktiga. Men det här betyder ju inte att fastighetsfrågan saknar grund. Tvärtom, vi har redan lämnat det som har mest bäring på fastighetsfrågan. Huvudspåret, återigen, det är vård. Strategin. Och den kommer ju att knytas ihop här. Säcken knyts ihop under hösten. Vi levererar den. Och under den, att jag skulle komma hit med 10 delmeddelanden för att diskutera dem styckvis, det känns inte aktuellt. Det är inte aktuellt för att alla de här delanalyserna har beröringspunkt i varandra. Och jag tror att det skulle göra er mer förvirrade än att det skulle ge klarhet i saker. Därför så har jag valt att hålla ihop det här till ett meddelande som kommer till hösten. Nå, var står vi nu? Förra veckan hade vi ett bra gemensamt möte mellan landskapsregeringen, OHS-styrelse och Fastighetsverket. Och i och med det mötet så var ju det också en viktig start för en annan fas som vi går in i. Hittills har ju mycket handlat om nulägesbilder, prognoser och slutsatser som vi har dragit i de här 4 delanalyserna. Och det här var ju klart och viktigt och väldigt nödvändigt. Men de verkliga vägvalen som ligger framför oss, det är ju i den här politiska referensgruppen som vi nu på allvar behöver ta viktiga beslut och strategiska vägval. Därför kommer vi nu att arbeta med att skapa något som heter programkontor, det vill säga en styrgrupp. Och ja, vad är ett programkontor? Det är en massa begrepp men ett programkontor är ju enkelt uttryckt, det är ett förrum till en projektorganisation. Det är det här steget innan man går in i en fullt utvecklad projektfas. Det är i det här programkontoret eller styrgruppen som man håller ihop alla trådar. 2 minuter till, talman. Där man ser till att politikens mål, vårdens behov och fastighetens lösningar möts i samma process. Programkontoret kommer inte fatta några beslut utan bereda och samordna helheten. För att det är där vi är. Nu behöver vi samordna den här helheten. Vi behöver hålla ihop den här triangeln mellan landskapsregeringen, OHS och Fastighetsverket. Och här kommer den politiska referensgruppen att ha en jätteviktig roll. För vi har frågor, det lyfter ledamot Mansén här. Vi har viktiga strategiska vägval som påverkar resan och hur vi tar oss i mål. Och det gäller det här med helikopterplattan. Och jag ska inte gå in i helikoptervinklar och annat. Det kan ledamot Mansén mycket bättre. Men jag har lärt mig mycket om vinklar. Ja, men vi här i politiken ska ju ta ställning till riktningen, pengarna och nivåerna. Vi ska också avgöra vad vi vill uppnå, vilka ramar som gäller och vilka större vägval som ska göras. Det är väldigt viktigt att vi håller isär de här. Sen måste OHS bedöma verksamhetens behov, och det gör de bland annat genom att ha olika typer av höranden. Det finns olika arbetsgrupper där, så att alla har en uppgift. Men allt det här hör ihop. Allt det här hör ihop. Det finns en processkarta. Bakom varje delprocess finns en olika projekt som ska leverera inom sina egna deadlines. Jag får erkänna att det här arbetet har blivit försenat med några månader. Så är det, och det har att göra med de utmaningar som har funnits på OHS under hösten. Men däremot så har det ju inte skett någon, det är ingen större tragedi, utan vi har tagit oss framåt ändå. Men för att summera det här, jag ska avsluta, jag ser att talmannen tittar argt på mig. Verkligheten är ju, renoveringsskulden har vi kvar. Den är på 60 miljoner. Sen har vi huvudspåret, det har jag nämnt, delprocesserna som hänger ihop. Och det här programkontoret som vi ska skapa med en styrgrupp. Och där är min vilja. Jag vill ha så bred förankring, politisk förankring som möjligt. Vi kommer säkert behöva träffas mera intensivt för att ta ställning till de här frågorna. Och min vilja är också att vi ska hålla ännu ett lagtingsseminarium där vi presenterar de här återstående delanalyserna och kanske också upprepar den här färdplanen och var vi står. Tack, talman.
Tack för det. Fyra stycken repliker är begärda. Den första går till ledamot Lindén. Varsågod.
Tack, minister Sekai, talman. Återigen, det är landskapsregeringens tjänstemän, Fastighetsverket och OHS styrelse träffades här då förra veckan. Var finns personalen? Var finns personalen på golvet? Det är för mig skulle vara så, och i den här kommande styrgruppen kommer personalen, patientorganisationerna att involveras. Det tycker jag är ett uttryck för en lite bristande respekt för hela det här komplexiteten i hur vi bygger en bra sjukvård. Vi ser bara på diskussionen som pågår i Finland hur otroligt olyckliga utfall det har blivit. Och vi har mycket att lära oss, och då är min fråga till Mr. Sekai, tänker man bjuda in någon av dessa väldigt erfarna politiker och läkare som till exempel har sysslat med egenläkarmodellen i Finland? Finns det? Jag har
replik. Svar, minister Sekai.
Ja, tack, talman. Jag tror att vi behöver hålla nivåerna här när det gäller just hur det här arbetet görs. Vi arbetar ju på en strategisk nivå. Vi är fortfarande i en skissnivå. OHS kommer fortsätta arbeta i organisationen för att bedöma verksamhetens behov. Det finns också en skiss på hur det arbetet kommer att ske. Och jag vet att det pågår ett arbete att involvera olika nivåer på OHS. Men vi är inte där ännu. Nu arbetar vi med lite de här större frågorna. Hur ska det här finansieras? Hur ska dimensioneringen, alltså hur många kvadratmeter? Så det här sker ju stegvis, att involvera i princip alla, det är inte möjligt, utan vi måste bygga ett skelett, och sen ska det skelettet fyllas med expertis och den sakkunskap som behövs för att få ett modernt och bra sjukhus som håller många, många decennier framåt.
Andra replik, ledamot Lindén.
Tack minister Sekai. Vi är inte där ännu att vi ska involvera personalen i denna viktiga diskussion. Den sköter vi på tjänstemannanivå och den sköter vi politiker. Sen kanske vi tar och hör patientorganisationen och personalen. I min värld borde man ordna seminarier, diskussioner. Precis som när det gäller kärgårdstrafiken så diskuterar man med kärgårdsborna. Så i det här fallet så ska man diskutera inte med brukarna utan med personalen på golvet, men det har man inte gjort. Den första diskussionen äger nu den rum den 4 maj. Men politikens logik är att man binder sig väldigt tidigt i ett upplägg, och man har till och med angett ett 142 miljoners belopp väldigt tidigt. Först väldigt, väldigt tidigt från början måste personalen vara med på tåget.
Avslutande repliksvar, minister Sekai.
Tack, talman. Min uppfattning är att det här är ett av de största projekten som vi ska genomföra. Vi befinner oss i en fas när vi tittar på olika scenarier, vi tittar på olika modeller. Att det arbetet som det innebär att involvera fler, det kommer att involveras fler. Men jag menar, vi arbetar enligt en trattmodell nu, och så fort som det, vi kommer behöva ha mera substans, mera sakkunskap. Nu är det Fastighetsverkets och ledningens perspektiv vi behöver i det här för att kunna göra de här liksom breda, större, fatta de här större besluten, och sen involveras folk allt eftersom, och allt det här arbetet kommer sen haka i varandra.
Följande replik går till ledamot Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, jag behöver ett litet tydliggörande. Ministern säger att vi har antagit delrapporter i den parlamentariska referensgruppen. Hur menar ministern då? Vi har fått delrapporterna presenterade för oss. Flera av dem blev ju presenterade i augusti här i lagtinget, precis på samma sätt som vi hade fått dem tidigare. Men när ministern säger att vi har antagit delrapporterna, då blir det liksom en helt annan tyngd på det. Och jag kan inte riktigt hålla med. I så fall har jag faktiskt inte förstått att jag har gjort det.
Replik, svar minister Sekai.
Tänk så lurig jag har varit att jag... Nej, jag tar tillbaka det. Vi har inte antagit, jag får förtydliga det. Vi har konstaterat några slutsatser i den politiska referensgruppen som är nulägesbeskrivning, prognoser som vi har fått beskrivna. Och sen har vi tagit ställning till var ska vi ligga? Liksom att vad är rimligt? Det är liksom de diskussionerna som vi har haft. Vi har inte antagit något formellt. Vi har publicerat slutsatser från det som tjänstemännen har presenterat för oss.
Andra replik, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, det var bra att inte ministern har lurat. Nej, jag skämtar. Det är så jag också har känt det, att vi har fått en del, vi har haft diskussioner kring det och delrapporter har presenterats, men något beslut har inte tagits. Så egentligen så har det mera varit diskussionsmöten där vi har fått höra från olika perspektiv. Och sen gissar jag att precis som med de stora arbeten med folkhälsostrategin, att vi kommer att bli ett slutgiltigt meddelande i höst som vi får presenterat och tycka till om innan det kommer hit till lagtinget för en diskussion. Och det blir ju det här slutgiltiga på något sätt beslutet. Fram till dess är det ju en arbetsprocess som jag gissar ännu kan ändra beroende på vad som kommer fram i de nästa delrapporterna. Så kanske någonting som kom i första delrapporterna inte riktigt längre stämmer överens. Det är ju ett levande dokument, gissar jag.
Avslutande replik, svar minister Sekai.
Tack talman. Ledamoten har förstått det korrekt. Det är klart att tills det slutgiltiga meddelandet är klubbat, då finns det en flexibilitet i de slutsatserna och de vägval som görs. Och det kommer vi att ta om hand här. Men det jag säger är också att den här gruppen kommer att få nu kommer behöva involveras mycket tydligare under det här året när vi ändå har viktiga beslut framför oss att fatta. Men det är sant att meddelandet meddelas här till hösten och det är då som det också formellt antas.
Och vi går till följande replikskifte och ledamot Törnros, varsågod.
Tack talman. Två frågor. Ministern pratar om en trappstegsmodell och i min värld så skulle det väl vara logiskt att man vill involvera så många som möjligt inledningsvis för att sen så att säga minska av det. Men de som kontaktar mig inom Ålands hälso- och sjukvård, även i högre befattningar, både som sjuksköterskor och läkare, så de har ju överhuvudtaget inte varit involverade i den här processen. De är helt som frågetecken när man ställer den frågan. Och jag kan väl tycka att vill man ha med dem i den här processen så borde man väl kanske ha med dem i början. Sen vill jag också säga att jag tror att det finns en viss diskrepans i vad som avses med ett meddelande i lagtings- och arbetsordningen i förhållande till det som ministern säger. Ett meddelande är inget beslutsunderlag. Ett meddelande är en viljeyttring som landskapsregeringen för till lagtinget för att sedan föra en diskussion kring det och eventuellt ta till sig någonting som lagtinget säger.
Replik, svar minister Sekai.
Tack talman. Min uppfattning är att jag har besvarat den här frågan vad gäller vilka som involveras och i vilken tid det ska involveras. Vår ambition är ingen annan än att det kommer involveras brett, men då behöver man också ha lite mer konkreta saker att presentera så att de experter som finns i verksamheten kan förhålla sig och att vi kan få en bra återkoppling därifrån. Nu är vi inte i det skedet. Det skedet kommer vi att komma, men det är för tidigt.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker inte är speciellt klokt att ta fram ritningarna på ett hus och gjuta grunden. Och när man har kommit så långt, då går man vidare och säger hej, var vill ni ha fönstren? Jag tycker inte att man ska arbeta på det viset, men där har vi helt enkelt inte en samsyn. Jag har valt att göra det på ett annat vis och ministern har valt att göra det på det vis som han gör. Och det får han ju också stå för.
Avslutande repliksvar, minister Sekai.
Tack. Jag står naturligtvis för alla de beslut som fattas och den process som vi har tagit fram för att komma i mål. Den är sund och riktig och nu är vi i den fas vi är och fler kommer att involveras allt eftersom. Här i debatten var det några som, i alla fall ledamot Lindén nämnde ju här förut att 4 maj så kommer läkarkåren att involveras. Jag vet att det finns en plan för att involvera. Sen får vi vara överens om att vi inte är överens hur det här arbetet i övrigt ska göras.
Och vi går till anförandets sista replikskifte och ledamot Mansén. Varsågod.
Tack talman och tack minister Sekai. Jag tänkte haka på den här diskussionen om involveringen och det som sker just nu, eller pågående processerna som också ministern var inne på när det gäller fastighetsfrågan och placeringen. I och med att jag från styrelsens sida involverade det arbetet i samarbete med Fastighetsverket och OHS-personal så kan jag som sagt undersöka att OHS-personal när det gäller sjukhusteknik och fastighetsteknik har varit involverad i det arbetet vid workshops och diskussioner. Så vi jobbar successivt framåt, men jag vill ta en replik och understryka att personalen har varit involverad så här långt som processen har framskridit. Men givetvis är det här en viktig fråga framledes, så precis som ministern har sagt så behöver personalen finnas med i processen framöver också.
Repliksvar, minister Sekai.
Tack, talman. Det är precis min bild också, ledamot Mansén, att i det läge som det finns någonting att ta ställning till och något som faktiskt är där man kan behöva återkoppling från verksamheten, där gör man också det arbetet. Och det där kommer ju hela tiden nu att expandera till att omfatta fler expertfunktioner. Och det här är ju ett arbete som kommer hållas ihop också i den här triangeln som vi ändå är överens om att vi behöver liksom bygga den här triangeln nu. Vi är i den fasen och där finns också en väldigt bra plan för hur alla expertfunktioner ska involveras genomgående under det här arbetet för att vi ska komma i mål.
Ledamot Mansén, andra replik.
Tack talman. Ja, och det är också värt att understryka att när det gäller sjukhusplaneringen så här långt så har vi pratat om placeringen, alltså vi pratar om lokaliseringen, var den ska kunna passa in när det gäller fastighetsteknik och logistik och så vidare, att få det fungera. När det gäller detaljerna, innehållet i sjukhuset som det lätt blandas in här nu i repliker, hör jag detaljer som givetvis har framför oss att ta ställning till. Nu har vi kommit så här långt att vi diskuterar vad är det möjligt att placera sjukhusverksamhet. Innehållet sen, det kommer ju komma fram framledes i olika processer, delprocesser som ska tas vidare. Där givetvis, mycket riktigt, personalen behöver finnas med. Och så har det också tänkts att det ska göras. Tack.
Avslutande repliksvar, minister Sekai.
Tack talman. Jag kan väl inte annat än hålla med. Nu börjar vi hålla med varandra hela tiden, ledamot Mansén. Det är bra. Det kanske inte är så överraskande eftersom vi arbetar ihop i det här. Men däremot så kan jag säga att en del av arbetet är gjort. Och nu kommer ju det här att börja kännas lite mer i det här politiska styrgruppsarbetet som behöver göras. Men det jättestora arbetet, hur sen lokaler och annat ska utformas med innehåll och funktioner och allt det här återstår. Så att nu är vi i ett skede när vi är i en ny fas och sen vi måste bara fortsätta, våga ha is i magen och fortsätta den här resan så att det inte avstannar. Tack.
Tack för det. Vi går vidare till följande anförande. Och det anförande.
Just det. Vad bra. Ja.
Följande anförande går till ledamot Lindén. Varsågod.
Talman, ledamöter, jag kommenterar minister Sekai ändå. Innehållet och vilken vård som ska bedrivas, det är ju inga detaljer. Det är hela grunden. Det är liksom det avgörande hur man bygger ett hus, är vad det ska användas till. Vilka utrymmen det behövs, hur ska det se ut. Så att man skulle kunna göra det utan att involvera de verksamma på golvet som får komma in senare. Det är samma logik som att personalen inte har en representation i styrelse eller ledningsgrupp. Vi har alltså ingen person som möter patienter i styrelse eller ledningsgrupp. Det tycker jag är anmärkningsvärt och väldigt olyckligt. När vi tar olika byggnationer så ser vi, jag tror det är världens fjärde dyraste byggnad någonsin var Nya Karolinska sjukhuset, som sprängde alla kostnadsramar. Plus att det var på många plan en miserabel byggnad, till och med golvbrunnarna i badrummen hade fel avrinning. Och det har varit otroligt mycket debatt kring det. Vi ser, som jag också har nämnt, hälsocentralen som stod tom. Den var utdömd. Den behöver vi inte. Och så slumpar man bort den för en spottstyver. Och nu drivs där en verksamhet där dessutom en annan privatmottagning kommer att flytta till. Vi har psykiatribyggnaden där fasaden har hållit på att ramla av. Som jag vet inte, jag vet säkert ledamot Mansén hur gammal den är, men det är inte, säg att det är 5, kanske 10 år. Vi har onkologens tak, så vi ser, det måste vi också komma ihåg att byggföretagen på Åland, de är beroende av att det finns stora offentliga skattefinansierade projekt. Jag kan inte på något sätt uttala mig eller undervärdera eller nedvärdera Fastighetsverkets personal. De kan det här betydligt bättre än mig, men jag kan nog det när det gäller innehållet bättre än dem. Och det måste de ha som input. De måste veta vad det är, och det finns naturligtvis i uppdragets karaktär så finns det, ja, som jag nämnde tidigare, det, under OHS-tid innan vi hade ett fastighetsverk så finns det 4 olika arkitektutredningar som tidigare hälso- och sjukvårdsdirektören beställde. Jag vet inte om man överhuvudtaget har tittat på dem, men nu har man en egen arkitekt. Och det är klart att är man arkitekt är man ju fylld av ambitioner. Och det är ju ganska vitt skilda grejer när man tittar på den här artikeln som var för några månader sedan i lokalmedia. Ett förslag var att bygga ett nytt sjukhus på Möckelö. Ett annat var då att renovera och använda det för andra uppgifter. Jag kan avsluta och säga så här att efter att jag såg hur upphandlingen av vårdinformationssystem gick till och med dess konsekvenser som har varit kanske inte alldeles uppmuntrande, så känner jag inte en riktigt 100% förtroende för de politiska processerna. Att de är alltid riktigt förnuftiga och rationella. Så jag tycker att det är legitimt att komma med kritiska frågor. Och jag, som vanligt, jag har mera frågor än svar. Men Det är olyckligt, det är ofta i politikens värld att man kör ett spår och så håller man på det. Det må gälla kärgårdstrafik eller sjukhusbygge. Eller, det är så olyckligt och där min grund är just att brukar- och medborgarinflytande, det är liksom grunden. Vi politiker är allmänhetens tjänstemän och de vi ska lyssna på är de som arbetar i verksamheten. Och det tycker jag att man kanske inte riktigt, i alla fall i det här skedet, har gjort. Men jag hoppas att det finns den ambitionen framöver. Tack.
Tack. En replik är begärd. Den går till minister Sekai. Varsågod.
Tack, talman. Vi politiker är allmänhetens tjänstemän och det är väl därför som vi tar den här bollen. För att vi behöver ju säkra sjukvården för lång tid framåt för allmänheten. Vi har konstaterat att de här fastigheterna, flera fastighetskroppar har gjort sig. Sen vill jag också säga att det här med styrelsens sammansättning, att det inte skulle finnas personer som jobbar med patienter och inte har koll på vård. Det stämmer inte, ledamot Lindén. Det finns personer där som har väldigt bred medicinsk erfarenhet och arbetar även på fält, om man säger så. Jag vill blicka framåt, ledamot Lindén, och säga att det här är ett arbete nu som pågår på OHS där man tittar på funktion och dimensionering så att den är rätt. Så att det är ingenting som kommer ske här idag, utan vi håller på och skissar och arbetar. Och de funktioner som behövs kommer att involveras i rätt tid och det förankringsarbetet pågår på OHS.
Repliksvar, ledamot Lindén.
Tack, ledamot Sekai. Jag inser ju att ju mer polemisk jag är, desto mer slår man dövörat till. Jag hoppas i alla fall att man på något sätt tar till sig det här att man måste involvera personalen. Och jag tror att seminarier på OHS med de som jobbar i verksamheten innan den stora reformen 2005, då hade vi faktiskt seminarier i matsalen där vi diskuterade olika aspekter. Sen kan man ifrågasätta utfallet. Men det är nog på det sättet man måste gå vidare. Och framförallt så måste vi samverka med de regioner i Finland, de välfärdsområdena där man har, de försöker skapa ett egenläkarsystem. Just nu pågår det i Västra Nyland. Och vilka erfarenheter har man i Norge? Jag kan liksom inte förstå varför man inte i detta som är en av de svåra.
Minister Sekai, andra replik.
Tack, talman. Jag är överens med ledamot Lindén om att vi behöver titta på det med egenläkarsystem. Jag ser viktiga poänger i att kunna ha den här kontinuiteten inom primärvården som uppfattas saknas. Och ett av strategins uppdrag och i det här arbetet som vi ändå gör är ju att stärka primärvården, att vi vet att det är ett område som behöver utvecklas, liksom andra områden. Men just primärvården är oerhört viktig, för det är hälften av besöken som är hos OHS. Och även den här diskussionen som var innan gällande resursfördelning mellan det privata och det offentliga, det är också en jätteviktig diskussion som vi behöver ha.
Avslutande repliksvar, ledamot Lindén.
Jo, jag ser... Tack, minister Sekai. Jag ser fram emot diskussionen. Jag hoppas alla ser på Uppdrag granskning nu ikväll, så får vi diskutera. Och diskutera gärna med era bekanta som jobbar i OHS hur de upplever det aktuella vårdinformationssystemet. De kontakter jag har är inte väldigt uppmuntrande från primärvårdens sida. Jag har inte jobbat själv i det här systemet. Det enda jag vet med säkerhet är att det är otroligt dyrt. Och med största sannolikhet hade det funnits mycket billigare alternativ. Det var därför minister Perämaa fick komma och begära om en tilläggsbudget. För att jag tror att summan var med de här förlängningsperioderna 85 miljoner. Det var 10 plus 4 plus 4. Det är i alla fall enligt Ålandstidningens rapport. Jag har en screenshot av det. Thank you.
Tack för det. Vi går till följande anförande. Och följande anförande hålls av ledamot Törnros. Varsågod.
Talman, bästa ledamöter. Det är ganska glest i salen, men det kan väl bero kanske på att timmen börjar bli sen. Jag har för Pro Ålands räkning lämnat in den här åtgärdsmotionen som heter Vilken sjukvård kommer att erbjudas ålänningarna i framtiden? Och det är väl ändå ganska naturligt att man inte har fått ett fullödat svar på det, men det som var det viktiga och det som jag tycker att har uppnåtts med den här, det är att vi har haft en bred diskussion här i lagtinget, både stora frågor och små frågor. Det är också speciellt glädjande, tycker jag, att regeringspartierna har varit också aktiva i den här diskussionen. Orsaken till, som sagt, var att den här lades, det är att det är 3 år i höst sedan landskapsregeringen tillträdde. Och vi har inte haft egentligen ett enda tillfälle att diskutera hälso- och sjukvård på det här viset som nu har gjorts. Så jag är nöjd med resultatet så här långt och jag vill tacka alla som aktivt har deltagit i debatten.
Tack för det. Då finns det inga fler talare på talarlistan, varför jag förklarar diskussionen som avslutad. Kan förslaget att ärende remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Så går vi vidare till ärende nummer 6 som rubriceras Säkerställ konkurrens på lika villkor inom skärgårdstrafikens upphandling. Och det är åtgärdsmotion nummer 7, 2025-2026 och finans- och näringsutskottets betänkande nummer 12, 2025-2026. Först tillåts diskussion och därefter börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Jo. Först ges ordet till utskottets ordförande John Holmberg.
Tack talman, kära kollegor och åhörare. Lagtingsledamot Christian Wikström med flera föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att säkerställa konkurrens på lika villkor inom skärgårdstrafiken genom att genomföra en kortare upphandling samt aktivera återköpsklausulen. Talman, åtgärdsmotioner är betydelsefulla. Även om det inte alltid godkänns så ger motionen ett kunskapslyft och blir många gånger en värdefull kommunikationsbrygga mellan lagtinget och landskapsregeringen. Denna åtgärdsmotion är inget undantag. En snabb behandling i finans- och näringsutskottet och med stor flexibilitet från landskapsregeringens sida gjorde att flera viktiga frågeställningar kunnat klareras och förhoppningsvis ge mer värde till de kommande upphandlingsprocesserna. Utskottet kan konstatera att den aktuella upphandlingsprocessen syftar till att verkställa den budgetfullmakt angående Ålands skärgårdstrafik som landskapsregeringen erhållit tillsammans med att budget 2026 fastställs. Fullmakten innebär att landskapsregeringen har rätt att, i syfte att trygga trafiken inom Ålands skärgård, ingå avtal till ett sammanlagt värde om högst 340 miljoner euro. Upphandlingen avser trafikavtal för linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Fögle-linjen samt Södra-linjen med planerat ikraftträdande den 1 februari 2028 för en period om 15 år. I åtgärdsmotionen framhålls att den tidsram som står till förfogande för upphandlingsförfarande är mycket begränsad. Enligt motionen medför detta att förutsättningarna för att genomföra elektrifiering samt anskaffning av nytt tonnage för avtalens ikraftträdande är väsentligt begränsade. Vidare uttrycks oro för att den snäva tidsramen kan påverka konkurrenssituationen negativt genom att begränsa antalet potentiella anbudsgivare. Utskottet har i sin behandling särskilt fördjupat sig i hur de upphandlingsrättsliga principen om lika behandling, icke-diskriminering och transparens tillgodoses, alltså så kallad konkurrensneutralitet. Vilka förutsättningar som föreligger för att successivt införa eldrivet tonnage samt på vilket sätt befintligt handlingsutrymme vid eventuellt återköp av fartyg vid utgången av nuvarande avtalsperiod kan komma att aktualiseras i syfte att säkerställa tillräcklig konkurrens i upphandlingen. Och i detta sammanhang har särskild uppmärksamhet ägnats åt det fartyg som landskapsledningen har bjudit ut till försäljning och som Ålands skärgårdsrederi AB har förvärvat. Vad gäller upphandlingsförfarandet konstaterade utskottet att landskapsledningen anlitar extern upphandlingsexpertis som stöd i processen. Vidare har arbetet inom landskapsregeringen organiserats med beaktande av gällande krav på sekretess, lika behandling och informationssäkerhet. Utskottet erfar att upphandlingen genomförs som en konkurrenspräglad dialog och föregås av en marknadsdialog med potentiella leverantörer. Utskottet konstaterar även att landskapsregeringen anser det vara av avgörande betydelse att samtliga intressenter ges likvärdig och samtidig tillgång till relevant information under hela upphandlingsförfarandet. Utskottet konstaterar vidare att landskapsregeringens målsättning om att Åland ska uppnå klimatneutralitet senast år 2035 förutsätter omfattande åtgärder för att möjliggöra en i huvudsak fossilfri skärgårdstrafik. En sådan omställning förutsätter att nödvändig infrastruktur i hamnarna utvecklas så att tillräcklig elkapacitet kan säkerställas för laddning av eldrivna fartyg. Denna utveckling kräver investeringar i förstärkning av elnätet, särskilt inom skärgårdsområdena. Utskottet noterar detta investeringsbehov och konstaterar samtidigt att driftskostnaderna för skärgårdstrafiken på sikt förväntas minska till följd av ett minskat beroende av fossila bränslen. Konstaterar även att en förstärkning av elnätet har ett bredare samhälleligt värde, bland annat ur beredskapssynpunkt, konkurrenskraft samt tillväxtmöjligheter, och således inte enbart kan hänföras till skärgårdstrafikens behov. Ett mer robust elnät är viktigt för hela skärgården som region. Utskottet understryker vikten av att de ekonomiska konsekvenserna av dessa investeringar redovisas på ett transparent och tydligt sätt i kommande budgetar eller i ändringsbudgetar. I den mån investeringarna genomförs genom det landskapsägda bolaget Kraftnät Åland AB bör även kostnadernas omfattning och konsekvenser redovisas transparent. Tidsplanen är att själva upphandlingen inleds innan sommaren med en upphandlingstid fram till oktober samt en kontraktskrivning i december. Trafikstart för det kommande långa avtalet om 15 år är den 1 februari 2028. Utskottet konstaterar att en fullständig elektrifiering av skärgårdstrafiken inte kan förväntas föreligga i trafikstart 2028, utan att en övergångsperiod är nödvändig. En avgörande förutsättning för införande av eldrivet tonnage är att hamninfrastrukturen möjliggör tillräcklig laddningskapacitet. Under behandlingen i utskottet har frågan om ett eventuellt nyttjande av återköp vid utgången av nuvarande avtal avseende tidigare avyttrat tonnage aktualiserats med syftet att säkerställa en välfungerande konkurrens inför den kommande upphandlingen. Pudelns kärna i allt detta är hur en återköpsklausul nyttjas och att maximal konkurrensneutralitet uppnås. Utskottet anser att landskapsregeringen kunde utreda möjligheten att genom ramen för upphandlingsförfarandet tillämpa rätten till återköp vid en sådan situation där en annan aktör än Ålands skärgårdstrafik AB vinner upphandlingen. Och bedömer att detta kunde bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperiod som tilldelade leverantör förfogar över fram till trafikstart. Utskottet anser att det pågående upphandlingsförfarandet är av central betydelse för tryggande av en långsiktig, hållbar och effektiv skärgårdstrafik, men betonar vikten av att upphandlingen genomförs i strikt enlighet med de upphandlingsrättsliga principerna samt att konkurrensförutsättningarna säkerställs genom hela processen. Utskottet anser att en välfungerande konkurrens är av grundläggande betydelse för den åländska samhällsekonomin som helhet samt att förutsättningar för ett så likvärdigt och icke-diskriminerande konkurrensläge som möjligt alltid ska säkerställas. Det skulle medföra goda förutsättningar till att upprätthålla marknadsvärdet på de tidigare helt landskapsägda fartygen genom att aktivera återköpsklausulen ifall det egna samägda rederiet inte vinner upphandlingen. Vid utgången av avtalsperioden förbehåller sig beställaren, alltså landskapsregeringen, sin rätten att återköpa en eller flera av färjorna. Enligt samma villkor som försäljningen skett. Återköpet är beroende av att Ålands lagting beviljar medel i budgeten för ändamålet. Återköpet ska ske till 90% av det ursprungliga försäljningspriset för respektive färja. Detta är alltså något som kan ske efter den sista januari 2028 och ske via en så kallad touch and go där det finns en intresserad aktör som vunnit upphandlingen och är intresserad av bareboat upplägg eller rent köp eller om landskapsgärna av andra orsaker önskar köpa tillbaka färjorna. Ett sådant scenario förbättrar konkurrensneutraliteten avsevärt sett till den kritiserade korta tiden mellan kontraktskrivande och trafikstart och ger nödvändigt tidsspann för att tillhandahålla optimalt tonnage för trafiken. Det kommer alltså att vara ett fönster öppet i drygt ett år där det finns alla möjligheter att hitta lösningar gällande eventuellt återköpa färjor. Det måste gränsa till högst sannolikt att marknadsvärdet på fartygen är helt beroende av att dessa är en del av den kommande upphandlingen. Konkurrens är viktigt, bara så får vi mest trafik för pengarna. Konkurrens bidrar till ett bättre nyttjande av skattemedel. Att landskapets samägda rederi vinner kommande upphandling får därför inte vara ett självändamål. Med beaktande av ovanstående redogörelse anser utskottet att de synpunkter som framkommit i åtgärdsmotionen beaktas inom ramen för landskapsregeringens fortsatta arbete. Talman, med hänvisning till anförda föreslår utskottet att lagtinget förkastar åtgärdsmotionen men bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom. Tack.
Tack för det. Tre stycken repliker är begärda. Den första går till ledamot Nordberg. Varsågod.
Talman, tack för det och tack för ett gott arbete i finansutskottet och ett snabbt arbete. Jag fastnade när jag läste utskottets synpunkter angående motionen på de fyra sista styckena. Och i det första stycket där så nämner man att utskottet anser att landskapsregeringen kunde utreda möjligheten att inom ramen för upphandlingsomförfarandet tillämpa rätten på återköp. Och likadant så återkommer man till att kunde kompensera då för den här tidsperioden. Hur valde man det här kunde? Borde det kanske ha stått bör där eller tror man ifrån utskottets sida att landskapsregeringen kommer att följa den här uppmaningen trots att man använder kanske lite vag text som kunde istället för bör eller ska?
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack talman. Tack ledamot Nordberg. Jag tror det av all önskad tydlighet har framkommit till landskapsregeringen om vad delar av lagtinget har för åsikt i frågan. Och speciellt när vi ser på remissdebatten men även under den här behandlingen, den korta behandlingen dock i utskottet. Och jag skulle vilja säga att ibland kanske det är bättre att inte använda hela knytnäven utan kanske bara en mjuk liten hand för att påvisa möjligheten till olika saker. Jag tycker det också är bra att man kan leverera ett enhälligt betänkande istället för ett betänkande med reservation för att det visar också att det finns en samsyn kring saker och ting. Och jag är helt övertygad om att landskapsregeringen tar till sig de åsikter som utskottet kommer med även fast man kan tycka kanske som ledamot Nordberg gör att det kunde vara ännu kraftigare.
Ledamot Nordberg, andra replik.
Talman, tittar man på det tredje sista stycket och näst sista stycket så tycker jag ändå att utskottet har varit ganska tydliga där när man säger att konkurrensförutsättningarna bör säkerställas och att man anser att konkurrensen ska säkerställas. Så att på det viset så är det ju en klar och tydlig ställningstagande ifrån en majoritet av utskottet och salen här. Så att jag är ändå glad att det här på det viset tydligt framställs att konkurrens bör finnas. Tack.
Avslutande repliksvar vill inte ledamot Holmberg ha så vi går vidare till följande replikskifte och ledamot Wikström, varsågod.
Fru talman. När jag läste betänkandet så hade jag lite samma frågeställningar som tidigare talade här, ledamoten Nordberg. Men när jag lyssnade på ledamoten Holmberg när han framförde det här sitt anförande så tycker jag att det framkom med all önskvärd tydlighet att det är viktigt att konkurrensen säkerställs. Och att man nyttjar den här återköpsklausulen om det är möjligt. frågan som jag hade tänkt ställa egentligen var kanske lite överflödig nu, men om en aktör innehar alla färjor och de andra aktörerna inte kan ta del av dem, så är ju det en konkurrensbegränsande, ganska kraftig konkurrensbegränsande åtgärd i min mening. Och jag hör nu på resonemanget som ledamoten Holmberg för fram att det verkar som att vi delar åsikt.
Repliksvar, ledamot Jan Holmberg.
Tack talman. Det har varit väldigt under resans gång, tycker jag. Att det, i alla fall jag som ordförande upplever det som att det har varit väldigt tydlig information från inte minst infrastrukturministern och ansvariga tjänstemän i den här frågan. Så att det är även bra att ersättare Wikström tog del av arbetet i torsdags också, så att det var positivt. Så att det, ja, som jag sagt tidigare, jag tror att det här betänkandet i sig är en tillräcklig vink till landskapsregeringen om vad det samlade lagtinget anser i frågan. Och jag tror också att det finns en stor, eller jag vet att det finns en stor ödmjukhet hos landskapsregeringen att ta till sig det som utskottet har kommit fram till.
Ledamot Wikström, andra replik.
Jo, tack talman. Nej, jag, med tanke på den tidigare uppslitande debatten som vi hade om skärgårdstrafiken, så känns det bra nu att det känns som att majoriteten av lagtinget ändå samlar sig kring det här, att hur ska vi kunna få så bra konkurrens som möjligt, få så mycket för pengarna som vi lägger ner som möjligt, att vi kan ha ändå en förhoppningsvis en stor uppslutning kring det. Och jag måste säga att jag är glad över det. Tack.
Ledamot Holmberg avstår sin andra replik. Svar nästa replik, ledamot Fällman.
Tack talman. Jag ser att alla mina kollegor i finans- och näringsutskottet ska hålla anföranden i frågan, men jag väljer att uttrycka min åsikt på det här i replikform. Det viktiga för mig har varit att utskottet har kommit till ett klart ställningstagande, det vill säga det behövs inga ytterligare åtgärder. Landskapsregeringen har jobbat och jobbar fortsättningsvis så att man säkerställer den här konkurrensen. Och att utskottet i den slutsatsen var enigt. Det blev inga reservationer, det blev inga andra åsikter, utan man var som helhet i utskottet nöjd med de här slutsatserna. Och det är väl i sig en ganska viktig sak.
Ledamot Holmberg, repliksvar.
Tack talman. Tack ledamot Fällman. Jag tycker det är väldigt trevligt att för en gångs skull kunna ha faktiskt ett betänkande som alla skriver under och på. Och den här miljön och stämningen just nu är ju positiv och produktiv, tror jag. Så att det, ibland kan det vara bra faktiskt att hitta en väg som alla är med på, istället för att man ska daska med hela armen. Och som sagt att budskapet har nog gått med all tydlighet fram till landskapsregeringen.
Ledamot Fällman, andra replik.
Tack. I debatten och i de här tidigare väldigt utdragna debatterna om skärgårdstrafiken så har man ju ibland kunnat höra inte helt dolda antydningar om att landskapsregeringen inte har arbetat för att säkerställa att det blir en så konkurrensneutral upphandling som möjligt. Och det är därför med den utgångspunkten som jag tycker att den slutsatsen i det här betänkandet är väldigt viktig. Landskapsregeringen har gjort jobbet och utskottet konstaterar att man kunde utreda frågan om återköpsklausulen, som ledamoten Wikström uttryckte det, om det är möjligt, för det kan vi inte veta ännu.
Ledamot Holmberg, andra repliksvar.
Tack talman. Det som i alla fall jag tar med mig också som jag brukar prata om här, vikten av att vi har utskott som fungerar väldigt, väldigt flexibelt och är snabbfotat. Så det tycker jag lagtinget har bevisat. Vi fick en åtgärdsmotion till oss till handa för en vecka sedan och den var till kännedom i måndags och vi debatterar den idag. Förhoppningsvis går vi också i mål med den. Och så stort tack till landskapsregeringen och stort tack till kollegor och stort tack till vår utskottssekreterare. Så här ska lagtinget arbeta. Tack.
Tack för det. Då ger vi ordet till ledamot Kahnborg. Varsågod.
Värderade talman, bästa kollegor, inledningsvis så vill jag till protokoll rikta ett stort och varmt tack till utskottskollegorna Anders Ekström och Roger Höglund som tillät mig att smita före på talarlistan i och med att jag har ett annat möte och passa. Det är verkligen uppskattat och det är det absolut bästa samarbetsform vi kan ha i det här forumet. Nåväl, till kontentan. Utskottet har behandlat den här motionen i ganska rapp ordning och det är jag väldigt glad att vi har gjort. Tiden var inte lång men vi har behandlat den i tid inför den här upphandlingen och det är väldigt principiellt viktigt. Vi kan också konstatera att utskottet har levererat ett enigt betänkande. Det är klart att man från oppositionshåll kunde önska ännu skarpare formuleringar. Men vi hittar ändå någon form av samsyn där vi konstaterar att vi tänker inte så olika i alla fall. Och jag tycker att betänkande som sådant lyfter de viktigaste detaljerna. Och det är att det finns absolut ett behov av konkurrens i en kommande upphandling. För det är ansvar för åländska skattemedel. Och det framgår med all tydlighet framförallt i näst sista stycke i det här. Och det lyfter också ett stöd för motionens tanke, nämligen att återköpsklausulen kan vara en nyckel till att säkerställa det här. Och landskapsregeringen har åtminstone fått en boll att jobba vidare med. Så med de orden så vill jag säga att jag hoppas att landskapsregeringen är lyhörd i processen och förstår vikten att lyssna på utskottets synpunkter när vi går in för den största upphandlingen i lagtingets historia. Tack talman.
Tack för det och vi har inga repliker. Nästa talare på listan är ledamot Ekström. Varsågod.
Tack för det, talman. Jag tänkte försöka hålla mig ganska kort jag också. Jag tyckte utskottsordföranden så var ganska fullödig i sin presentation. Jag skulle ändå vilja bara undersöka några saker. Och det första är just det här med att landskapsregeringen anser det vara liksom av betydelse att den här konkurrensen upprätthålls och man jobbar för den saken. Och det tycker jag att behöver undersökas bara att man har kommit fram till i det här. Man har ju tagit till sig extern kompetens som man tänker använda bara för att göra den här distinktionen lite längre. Och sen den här att man använder en konkurrensbredd dialog som det som föregår som marknadsdialog. Alltså det kunde man ha valt öppet förfarande. Och det finns andra sätt man kunde ha gjort det här för att lite ska vi säga styra det. Nu försöker man ändå göra det här i en väldigt konkurrenspräglad situation. Och det är det som jag tycker vi alla har enats om att det är bra. Det andra jag vill också understryka så är ju det förstås att när den här förväntade trafikstarten förväntas föreligga så kommer ingenting att se ut som det gör när efter några år. Utan det blir en övergångsperiod när saker ska falla på plats så att säga. Och de färjorna som vi ser då så kommer vi kanske inte att känna igen efter bara 5 år eller 10 år. Och sånt. Och det kommer att bli en period där som det blir en förändring helt enkelt. För det tredje då så vill jag undersöka det här som nämndes också. Att det är klart att det elektrifieringen så kommer att innebära förstärkning av elnätet och det är klart att det kommer med kostnader. Men här kommer det här kommer att behöva göras ändå. Det finns speciellt på Fögle ett stort behov av att uppgradera nätet och det behöver göras. Och nu gör man det här med lite till kanske så blir det förstås en investering men den har en bredare samhällelig fördel också i det då. Sist så konstaterar jag som har sagt enligt utskott som står bakom det här och har jobbat. Tack.
Tack för det. Nästa talare är ledamot Höglund. Varsågod.
Tack herr talman. Lagting åhörare kommer inte heller att vara långvarig i den här frågan. Vi är ju synnerligen överens här och det är kul när vi alla kan jobba gemensamt. Det är två aspekter här, två saker som jag tänkte lyfta upp. Det ena är elinfrastrukturen och det andra är återköpsfrågan. Då. Och tittar man på den fullmakten som lagtinget beviljar då i budgeten för 2026 så står det där att skärgårdstrafikens utsläpp ska halveras inom 10 år. Och en sån... Där kan man konstatera att en sån omställning så förutsätter förstås att det finns en nödvändig infrastruktur i hamnarna. Att det utvecklas tillräckligt med elkapacitet så att man kan säkerställa laddningen för eldrivna fartyg. Sen kan det också vara andra typer av av framdrift förstås, men det gäller väl det troliga. Så här utvecklingen så kräver investeringar, förstärkningar av elnät, speciellt inom skärgårdsområdena. Utskottet understryker vikten att de ekonomiska aspekterna, ekonomiska konsekvenserna i dessa investeringar då redovisas på ett transparent och tydligt sätt i kommande budgetar och ändringsbudgetar. Och i den mån att investeringarna genomförs genom vårt bolag Kraftnät Åland så bör det också det beskrivas då transparent. Men det viktiga det är ju förstås återköpsklausulen här, och utskottet anser att landskapsregeringen kunde utreda möjligheten att använda rätten till återköp ifall en annan aktör än Ålands skärgårdstrafik tilldelas upphandlingen. Och det här är egentligen ingen liten detalj, utan den är en ganska avgörande faktor när vi pratar om konkurrens. Och här kan landskapsregeringen redan i anbudshandlingarna lyfta återköpsklausulens möjligheter, till och med förbinda sig att använda den under vissa förutsättningar. För vi vet att trafikstarten 28-28, det är en snäv tidsram där. Och för en ny aktör så innebär det en stor utmaning att hinna anskaffa fartyg, bygga upp sin verksamhet, möta kraven då som finns på omställningen då som är en elektrifiering i verkligheten. Så här kan det här återköpet av befintligt tonnage fungera som en bro, en lösning som gör det möjligt för flera aktörer att faktiskt delta på lika villkor. Så det handlar i grunden om en rättvis, om att konkurrensförutsättningarna ska vara rättvisa. Om vi menar allvar med att öppna upp marknaden, då måste vi också säkerställa att det finns fler än en aktör som har en reell chans att delta. Sen då slutligen så, det är sant som det ofta sägs att offentliga upphandlingar ofta slutar i rätten. Det är inte ovanligt. Så här gäller det då för landskapsregeringen att upphandlingen är så korrekt som det bara går för att undvika framtida rättegångar. Sen går det som det går. Tack, herr talman.
Två repliker begärda, minister Perramo har börjat med.
Ja, herr talman, frågan om elförsörjning till hamnarna är förstås intressant. Och ägarstyrningen av Kraftnät Åland så har, jag vet det att det finns behov i den här upphandlingen att beskriva en möjlig takt av försörjning av eleffekt vid hamnarna då, med användning av den fullmakt som lagting här antaget då. Och då kommer frågan upp om man ska göra det via kablar till hamnarna eller bygga batterier som kan användas i kommersiella syften. Ja, som säkerhet ut mot att balansera andra energiformer också. Så att den är oerhört intressant den här frågan. Men svaret på frågan, den här frågeställningen, det är klart att de här kostnaderna också ska redovisas öppet och klart. Men att det här att möjliggöra elektrifiering, det blir ju självklart öppet för vem som än må bjuda och vinna på det här projektet och vinna det.
Repliksvar, ledamot Höglund.
Jo, jag tolkar det som god information, och jag kan ju tillägga där att när jag diskuterar just den här elektrifieringsfrågan så dyker de här alternativen upp med kablar, med batteripack. Och batteripack vet vi alla att blir effektivare och billigare för, kanske inte för varje dag, men för varje månad i alla fall. Ja, tack.
Minister Perramo, andra replik.
Ja, herr talman, i dagsläget så bedömer vi att om man ska bygga via kablar infrastruktur ut i hamnarna som klarar av att försörja då den stunden, ladda fartygen med de behov som det här projektet kommer att kräva, så kommer en sådan variant, om man bygger bara kablar och den infrastrukturen, så blir det betydligt dyrare än att i ett flertal hamnar gå in för varianten med batteripack.
Ledamot Höglund, andra repliksvar.
Nej, men så är det alldeles säkert. Jag tror att det viktiga är att ha med sig så att det kommer att komma kostnader till i någon form. Det kommer att dyka upp. I den bästa världen så tycker jag att det här kunde man kanske ha beskrivit redan i fullmakten, avisera. Men det som det är, och inte reagerar lagtinget på det heller, utan vi omfattar den. Men det kommer att komma kostnader, i vilken mån så är vi osäkra på. Sen vet vi också att nät till vissa delar av skärgården är väldigt dåligt och ändå behöver förstärkas. Tack.
Nästa replik, ledamot Nordberg.
Talman, när det gäller elektrifieringen så tror jag att det viktiga är här att när man går ut på upphandlingen så har man ska-krav. Vilka rutter är det som man ska och måste elektrifiera i samband med att man åtar sig att bedriva trafik på 15 år? Sen kanske man kan ha öppet att man får elektrifiera andra, men det är väldigt viktigt att veta det när man ska bjuda på en sån här upphandling. Var måste vi och ska vi köra med elfartyg för att det ska gå att räkna på det här?
Ledamot Höglund, repliksvar.
Tack, herr talman. Nej, men jag ser det på samma sätt, för att det är ju så att ska man kunna räkna likvärdigt och jämförbart så måste finnas krav där. Så bör vara ska-krav då, för bör-krav är inte bra i en upphandling, utan det behöver vara ska-krav som är tydliga där. Annars vet jag ärligt talat inte hur man ska kunna räkna på det. Tack.
Ledamot Nordberg, andra replik.
Talman, ledamoten Höglund sa i sitt anförande att landskapsregeringen kan baka in de befintliga fartygen då i en upphandling. Låt oss säga att man trots allt inte gör det. Uppnår man då konkurrenskraft om man bortlämnar det här med återköp i själva upphandlingen?
Ledamot Höglund, avslutande repliksvar.
Jag vågar inte svara på den frågan, men jag tror att det ska underlätta om man kanske ska föra resonemangen i upphandlingsdokument, men att man i alla fall för fram tanken att den här möjligheten kommer att finnas då. Och man kan ju till och med skriva där att den kommer att finnas. Man kan vara väldigt tydlig om man vill. Det kommer att finnas de här fartygen. Men det är hur man väljer. Tack.
Tack för det. Följande på listan att hålla anförande är ledamoten Valve. Varsågod.
Talman, fri konkurrens bästa garanten för att varje skatteeuro nyttjas så effektivt som möjligt och att vi får så mycket som möjligt för pengarna. Det är viktigt för oss moderater och det borde vara en självklarhet. Det var inte en självklarhet och det är orsaken till att vi beslöt att lämna in den här gemensamma åtgärdsmotionen. För när ska vi ha rättvis konkurrens om inte när regeringen genomför Ålands genom tiderna största upphandling? Det, talman, är pudens kärna i den åtgärdsmotion vi behandlar idag. Och talman, döm om vår förvåning när vi såg hur regeringsblocket mottog vår gemensamma motion. En liberal lagtingskollega kallade åtgärdsmotionens förslag för, citat, en dårskap utan dess like. Detta budskap delades glatt vidare av lantrådspartiet på sociala medier, lite nedkortat till återköpardårskap. Det är lite klatschigare faktiskt. Ålands Center intog en betydligt mer balanserad hållning och dessutom visar man en förståelse för vad det rent praktiskt innebär att aktivera återköpsklausulen. Socialdemokraterna höll låg profil, klokt nog. Eftersom det här är Ålands största upphandling genom tiderna så bedömde vi att eftertanke och fakta behövs. Vi avstod ifrån att gå i svaromål. Vi tyckte det är bättre att låta finans- och näringsutskottet göra sitt jobb. Men innan jag går in på betänkandets innehåll så vill jag markera att det går utmärkt att föra debatt utan att tala om dårskap utan dess like. Och ibland kan det vara klokt att inte ta till tvärsäkra brösttoner när stora gemensamma värden står på spel och osäkerhet råder. Inte behöver vi heller skriva insändare som underkänner tidigare ministrars kompetens. Och vi må vara hur färgstarka och originella som helst, men vi representerar offentlig sektor som ska ta sig an Ålands största upphandling där allt nagelfars och allt granskas. Så vad står det då i själva betänkandet? Egentligen kan man skippa de första 7 stycken i betänkandet och gå rakt på de sista 4 stycken där utskottet förespråkar dårskap utan dess like. Alltså en aktivering av återköpsklausulen under vissa givna förutsättningar. Och det står bland annat så här. Utskottet anser att landskapsregeringen kunde utreda möjligheten att inom ramen för upphandlingsförfarandet tillämpa rätten till återköp vid en sådan situation där en annan aktör än Ålands Kärgårdstrafik AB vinner upphandlingen. Och det är bra. Det är med andra ord öppet mål för oss idag. Men jag försöker tänka måttfullt och tänka som bänkgrannen Lindén brukar säga, att sakfrågan måste få råda. Och sakfrågan idag, det är en upphandling på 340 miljoner euro. Den sakfrågan är tillräckligt stor i sig själv. Det viktigaste och kärnan i allt är, som det står i betänkandet, att konkurrensförutsättningarna säkerställs genom hela processen. Så jag konstaterar bara att finans- och näringsutskottet har gjort ett gott jobb och gett relevant färdkost inför Ålands största upphandling. Tack för det.
En replik, två repliker begärda, ledamot Törnros först.
Talman, jag vill tacka för ett balanserat anförande. Och sen vill jag också säga att vi talar om att det här är Ålands största upphandling genom tiderna, och visst är det det. Men som en av stor konsument, stor brukare av skärgårdstrafiken, så är det här någonting som betyder någonting för precis hela Åland. För varje företagare, för varje ålänning, för varje turist, för alla som vill ut i skärgården. Så det är glädjande om finans- och näringsutskottet den här gången under Holmbergs ledning då har kunnat enas. Så jag hoppas att landskapsregeringen ska vara lyhörd för det som kommer fram här.
Ledamot Valver, repliksvar.
Talman, jag känner aningen mera förtröstan inför framtiden efter det här betänkandet jämfört med före det här betänkandet. Och det har stor betydelse, och det har stor betydelse också för Åland som varumärke att vi är en plats som tillåter fri konkurrens. Fair play. Tack.
Ledamot Törnros avstår sin andra replik. Ledamot Påvalls nästan.
Tack, herr talman. Jag tycker att ledamot Valve ska komma ihåg att man behöver i den här salen kombinera ord med handling, en ekvation, och sen se vad summan blir därav. Det är ett utskott lett av en liberal ordförande, där också sitter en liberal ordinarie ledamot, som skriver det här betänkandet, som är enigt i att visserligen förkasta motionen, men det är ju ingenting som kräver att man här i salen måste vara polariserad och säga att det är något typ av öppet mål. Här har vi ett utskott som representeras av lagtinget, däribland även liberala partiet och liberala lagtingsgruppen, som anser att det här är ett bra betänkande. Och det är ett bra ställningstagande. Och vi är ju ense om att konkurrens behövs i skärgårdstrafiken. Sen att vi inte stöder exakta skrivningarna i en motion. Det vet även ledamoten Valven med lång erfarenhet av parlamentarismen här i salen att man kanske inte behöver göra för det.
Ledamot Valven, replik.
Talman, de liberala ledamöterna i finans- och näringsutskottet förtjänar beröm för sin balans och den input som de har gjort i det här arbetet. Och det viktiga är faktiskt det som står i slutet. Med beaktande av ovanstående redogörelse anser utskottet att de synpunkter som har framkommit i åtgärdsmotionen beaktas inom ramen för landskapsregeringens fortsatta arbete. Tack.
Ledamot Påvalls andra replik.
Och med den saken sagt så vill jag att ledamoten Valve och samtliga här inne ska vara på den säkra sidan av att den liberala lagningsgruppen helt och hållet står bakom sina liberala ledamöter i FNUs åsikter i den här saken. Så att det finns ingen anledning att försöka utmåla någon typ utav polarisering som inte existerar. Tack.
Ledamot Valve, avslutande repliksvar.
Talman, jag tackar för de orden, men jag kan inte låta bli att avstå från att påpeka att ännu idag står det återköpardårskap på Liberalernas Facebook-sida och en liberal logga bredvid.
Tack för det. Nästa anförande hålls av ledamot Gustafsson. Varsågod.
Tack, talman. Att säkerställa konkurrens på lika villkor inom skärgårdstrafikens upphandling hoppas jag att alla i den här salen vill. Konkurrens vid en upphandling brukar innebära att priserna pressas och att kostnaden för att upprätthålla skärgårdstrafiken i det här fallet blir troligtvis lägre än om det skulle finnas enbart typ en anbudsgivare som har möjlighet att vara med och bjuda på upphandlingen av trafiken. Denna upphandling handlar om att bedriva trafiken i skärgården i 15 års tid på de flesta av nuvarande färjelinjer, och för ändamålet finns en fullmakt på 340 miljoner euro. I dessa 340 miljoner ingår både driften av och ha egna eller ha tillgång till färja för trafiken. Planen är att en anbudsförfrågan angående trafiken inom en snar framtid ska utannonseras och vinnande anbudsgivare ska utses i slutet på detta år. Den upphandlade trafiken ska vara igång 1 februari 2028, det vill säga ett drygt år efter vinnande anbudsgivare är utsedd. Eftersom tiden mellan utsedd anbudsgivare och igångsättning av trafiken är bara ett drygt år är det troligtvis inte möjligt att uppnå ett läge där sund konkurrens med flera aktörer kan uppnås. Nybyggnation eller större ombyggnation av färjor tar betydligt längre tid än ett år. Ett större antal av begagnade färjor som direkt passar in i skärgårdstrafiken finns sannolikt inte på marknaden. Som jag ser det finns det två vägar att gå för att säkerställa konkurrens vid den kommande upphandlingen. Den ena vägen är att förlänga tiden för att från att vinnande anbudsgivare är utsedd till att trafiken ska vara igång till typ 3 år. Vilket innebär att en kortare upphandling måste göras för att upprätthålla trafiken tills långa upphandlingens trafikstart. Den andra vägen är att använda sig av återköpsklausulen för att återköpa de tidigare sålda färjorna till landskapsregeringens halvvägda rederi. Om det finns ett behov av den möjligheten för någon anbudsgivare. Det möjliggör att alla intressenter av upphandlingen har samma förutsättningar att ge anbud på trafiken. Och då blir det en konkurrenssituation på lika villkor, vilket oftast innebär en inbesparing för det här fallet landskapsregeringen. Om ett återköp av färjorna skulle bli aktuellt innebär det, som jag tänker, att färjorna byter ägare från en dag till en annan beroende på vem som vinner upphandlingen och om det finns ett behov av den möjligheten. Att möjligheten finns bör framkomma i anbudshandlingar för långa upphandlingen av trafiken. Utskottet bedömer att användandet av återköpsklausulen förutsätter en noggrann ekonomisk och rättslig konsekvensbedömning innefattande såväl avtalsrättsliga som såväl statsstödsrättsliga aspekter. Till sist, elektrifieringen av skärgårdshamnarna för att uppnå tillräcklig landningskapacitet för färjorna. Det har blivit klarlagt att det ska uppnås under en längre tidsperiod och det finns olika möjligheter för att genomföra elektrifieringen. Som jag ser det behöver när upphandlingen går ut till anbudsgivarna vara klarlagt hur elektrifieringen av hamnarna ska göras och vid vilken tidpunkt det finns möjlighet att få en viss laddeffekt i de olika hamnarna. Vad jag vet så finns det ju inga budgetmedel för det nu eller någon fullmakt för investeringen, så det blir kanske lite underligt om det i upphandlingen framgår sådant som i lagtinget inte har tagit beslut om lagtinget behöver ta beslut om det. Och kanske elektrifieringen av hamnarna även till viss del ingår i den här 340 miljoners fullmakten. Tack talman.
Tack för det. Inga repliker begärda. Följande talare är ledamot Wikström.
Tack talman. Det var väl väldigt roligt det här att vi har kunnat enats i lagtinget vad det verkar om hur viktigt det är att vi säkerställer konkurrensen och de förutsättningar som krävs och behöver vara på plats för att så ska kunna ske. Det glädjer mig oerhört, för det är som ledamoten Törnros sa, det är inte bara skärgården som förlorar om vi får ett fördyrt anbud, utan det är hela Åland. Jag tycker att ledamoten Gustafsson här resonemang sammanfattar det här precis hur det är egentligen, så jag behöver inte upprepa det som han sa. Jag vill bara säga kort det att det är inte så ofta som vi har den här typen av debatt, och jag är väldigt glad över att vi har haft det här samarbetet nu via lagtinget. Och jag hoppas innerligt att landskapsregeringen tar det här ändå så pass tydliga budskap som man kan lämna från lagtinget på allvar och lyssna på vad lagtinget säger. Jag ska säga det bara vad konkurrens gör. Jag tog upp det kanske lite kort i mitt inledningsanförande när vi debatterade det här under remissdebatten. Men i Finland så ledde konkurrens totalt sett till att den här insjöupphandlingen blev 25 miljoner euro billigare för skattebetalarna. I Sverige, i Göteborgs skärgård, så blev upphandlingen ungefär 130 miljoner euro billigare till följd av god och sund konkurrens. Så det är värt att på alla sätt som står till buds säkra det här. Vi har haft den här uppslitande debatten om skärgårdstrafiken, hur färgerna ska gå och så vidare. Och nu handlar det om att ta tillvara på skattebetalarnas pengar så gott som det går. Tack.
Tack för det. Inga repliker begärda. Nästa är ledamot Pettersson som håller anförande.
Talman, ja, det är inte tänkt säga någonting överhuvudtaget här, men jag känner nog kanske att jag behöver förklara ordet dårskap lite grann eftersom det har tagits fasta på det. Det var jag sa i debatten, så pratade jag inte om dårskap, men jag har skrivit en insändare där det användes. Och det var, för jag uppfattade att förslaget med återköpsmotionen var att man på något vis skulle aktivera den här återköpsklausulen i förtid och på det sättet köpa tillbaka färjorna, lägga in dem som någon sorts post i upphandlingen. Det var så jag uppfattade, och det var också det som jag då skrev att det är dårskap, och det vidmakthåller jag än i denna dag. Det var ju inte heller möjligt att göra på det viset. Det tycker jag mig att jag sa i debatten. Oppositionen hade inte gjort sin hemläxa angående återköpsklausulen, men den har ju nu finans- och näringsutskottet gjort och kommit med en mycket bra formulering. Och som ju leder att utskottet anser att regeringen kunde utreda möjligheten inom ramen för upphandlingsförfarande och tillämpa rätten till återköp i en sådan situation att en annan aktör än Nordlands skärgårdstrafik vinner upphandling. Och det är klokt. Det är inte dårskap. För i en sån situation så behöver ju naturligtvis inte det rederiet de färgerna mer. Och då kan de köpas. Jag tycker det var en alldeles lysande formulering. Sen sa jag också i debatten att ett sätt att göra det mera tillgängligt så är att upphandla kapacitet. Det är ganska flexibla villkor, och jag hoppas att det kommer någonting sånt i upphandling. Så, det var det jag tänkte säga. Tack.
En replik begärd, ledamot Wikström.
Jo, tack talman. Ja, alltså syfte hela tiden från oppositionens håll har ju varit just det som har framkommit nu då i utskottet som man har kunnat resonera om i lugn och ro. Det har hela tiden varit syfte. Och jag vet, jag själv ibland blir lite hetlevrad, likaså ledamoten Pettersson. Så jag förstår det där, att man kanske blir extra upprörd ibland. Men om det någonsin i framtiden är oklart någonting som står i en motion innan vi har debatterat det, så ledamoten får gärna höra av sig så kan vi ta en diskussion om något är oklart i framtida motioner. Så ska vi slippa vid de här frågorna. Tack.
Ledamot Pettersson, repliksvar.
Med risk för att stöta till det lite i det stenografiska protokollet så får vi väl säga att vi har haft vårt kumbaya-moment här nu då. Tack.
Och ledamot Wikström avstår sin andra replik. Därmed är diskussionen alltså avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm, och efter det motiveringen kan förfaringssättet godkännas. Det är godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänt. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. Betänkande för kännedom, således ärende nummer 7, ändring av vallagstiftningen, lagförslag 11, 2025-2026, jämte lag- och kulturutskottets betänkande 10/2025-2026. Ärendet tas upp till behandling vid plenum onsdagen den 20 maj 2026. Och för kännedom ärende nummer 8, ändringar i lagstiftningen om Ålands ombudsmannamyndighet, lagförslag 16/2025-2026. Ärendet tas upp till behandling vid plenum onsdagen den 20 maj 2026. Och slutligen ärende nummer 9, redogörelse över årsredovisning per 31/12/2025. Redogörelse 2, 2025-2026. Ärendet tas upp till behandling vid ett senare plenum. Och därmed är vi framme vid dagens avslutning. Nästa plenum hålls onsdagen den 20 maj 2026 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Bra och tack.